Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 202 utav Svenska FPL-podden. Vi står och gör oss redo inför en Double Game Week 20. Två dubblar kommer det vara, alltså fyra lag som dubblar, det vet vi. Men det kan även trilla in lite nya dubblar här längre fram. Och det kan faktiskt hända innan deadline också. Så vi börjar väl avsnittet med att säga att håll era byten och avvakta. Vi har ett ligacup-spel. Vi spelar in tisdagen den 10 januari och agendan för dagens avsnitt är att vi ska kolla in i våra byggen. Det blir lite extra kort kanske för att det är så mycket osäkerhet som råder, samt att vi spelade in ett avsnitt i torsdags och då kollade in i våra byggen. Det har inte hänt så mycket sedan dess. Däremot ska vi prata veckans punkter och då ska vi dels gräva djupare i Double Game Week 20-lagen och spelarna därifrån. Vilka bör man kolla mot och vilka kanske kan klassas som så kallade fällor. Vi ska även kolla på ett potentiellt wildcard-lag för Game Week 20 som Fredrik har satt samman. Efter det så kommer vi med uppdaterade rekar, en kaptensdiskussion för Double Game Week 20 där vi även får möjlighet att prata lite potentiell triple captain. Och avsluta med era lyssnarfrågor. Och det har kommit in en hel del, så vi var tvungna att sålla lite grann där. Ja, Fredrik, det är du och jag som kör ikväll. Stefan fick förhinder sent. Men hur är läget här? Transferfönstret är öppet och det är fotboll. Det är en massa kupper som spelas och det pratas dubblar till höger och vänster. Hur mycket snurrar det i skallen?
Ja, det snurrar faktiskt en hel del och det är ju som du säger, det är på flera fronter. Det är ju rykten om spelare in och det är rykten om dubblar, fastslagna dubblar. Och jag har ju som sagt pillat med det här wildcard-laget och parallellt då med det också försökt att, det kom sig av att jag faktiskt tänkte tanken själv där med mitt eget. Och så har försökt liksom att bara hålla huvudet kallt och sitta, vad fan ska jag göra med mitt eget bygge i allt det där. Och det är lätt att bara liksom sväva iväg som du nämnde i början där. Det kan vara läge att hålla på byterna. Vi har ju lite cupmatcher här och invänta och se så att, ja, men dels vilka som får spela så att det inte blir några skador och så vidare. Hur är känslan själv? Har du stenkoll på vad du ska göra med bygget? Du har ju två fria.
Ja, men jag håller det lite öppet och jag har fladdrat fram och tillbaka i olika riktningar. Vi kommer komma in på alla de olika spåren här ganska så snart. Men jag har varit inne på att kanske plocka in Kane för i så fall en minus fyra och dra av tre byten. Men nu har jag väl kommit tillbaka lite till att kanske göra mina två byten och undvika minus fortsatt. Men det finns så många osäkra faktorer och det kan ju vara så att vi får information om dubblar både i 21 och 22 här innan deadline för Game Week 20. Och det är därför jag säger det är läge att inte hålla på och göra massa förhastade byten. Utan hålla på dem, fundera såklart, men att ha liksom en ganska öppet sinne för att ändra om lite i dina egna tankegångar beroende på vad vi får för ingångsvärden. Och som du säger, det är cupspel, det kan komma skador. Vi har ju dessutom en match kvar utav Game Week 19. Det kan komma skador där. Nu tror jag väl inte att det är supermånga som kollar på att plocka in Chelsea-gubbar. Men ja, eller Fulham-gubbar för den delen heller. Men ja, jag tycker att det är läge att sitta lite på sina händer men samtidigt hålla på och pilla. Ja, jag sa det, kolla in lite snabbt i våra byggen och det är väl lite så att kolla på vad man kikar mot. Vi har gått igenom vart vi står i poäng. Du håller väl tummarna rätt rejält för att Chelsea ska hålla en nolla i här i andra matchen mot Fulham i Game 19. Medan jag verkligen hoppas att det inte blir så.
Du har väl oddsen i din favör, känns det som.
Ja, jag vet inte. Det kanske jämnar ut sig lite i och med att Mitrovic är borta. Men det tog jag i och för sig ganska tacksamt emot eftersom jag inte har Mitrovic och många har binden där. Men det är minst lika viktigt att Chelsea släpper in en kasse. Det är nästan så att jag får stå ut även om det skulle vara så att Andreas Pereira gör det målet. Men jag tycker inte vi behöver kolla så mycket på våra poäng. Dels för att de inte är så imponerande, men kanske mest för att vi pratade om det i förra avsnittet. Och kanske snarare prata lite vad vi kikar mot. Du var inne på det att du fnulade lite på ett wildcard. Sen kom ju informationen om att efter att du hade börjat fnula på det, att United och Palace dubblar här i Game Week 20. Har det gjort om någonting för dina interna tankar eller?
Det har väl fört mig lite längre bort ifrån wildcardet. Jag sitter ju ändå på dubbelt United idag med Rashford, Martial. Och ja, nu är det ju långt ifrån säkert att Martial får några liksom 2x90. Det kommer, eller det är snarare säkert att han inte får. Men dubbla starter, den chansen finns nog ändå skulle jag säga.
Det håller jag som favorit.
Ja. Och i värsta fall kanske en start, ett inhopp liksom. Så att honom sitter man ju ändå fint på inför dubben. Så där behöver man liksom inte stressa iväg. Och sen tycker jag mig ha hittat någon form av väg i det här City-träsket, hur jag ska hantera det. Jag sitter ju utan De Bruyne och det är ju ett problem. Jag sitter med Cancelo och det är ett problem. Ett fritt byte, ingen lust att ta mer än -4, och då landar det i -4 och det landar i att byta in De Bruyne och byta ut Cancelo. Och då är det Salah som får ryka också och Shaw som kommer in. Så som det ser ut just nu så ser det ut att vara Cancelo och Salah mot Shaw och De Bruyne.
Och det är väl fullt rimligt. Dels ger du det inte in i City-träsket i försvaret. Vi ska prata om det senare här i podden. Hur man ska tänka kring de olika försvarsalternativen. Det är många som byter ut Cancelo nu. Skulle inte förvåna mig om det är en City-försvarare som tar mest poäng i den här dubben. Samtidigt så håller jag själv på att kolla på att ta ut honom. Men det är väldigt svårt att veta vart man ska gå. Och det byte som du gör att få in i City i Kevin De Bruyne, det är väl... Ja, men det säkraste alternativet tillsammans med Ederson och Haaland på vem man kan plocka in. Och dessutom med ett högt poängtak. Så att det är också liksom svårt att säga något om. Och sen är du väl välkommen till Luke Shaw som har gett väldigt mycket poäng. Nu har de ju haft väldigt bra matcher i United och det går in i tuffare spelschema. Men dels med Double Game Week i 20 och även rykten om möjlighet till Double Game Week i 22. Som dessutom är med dubbla hemmamatcher och dubbla bra hemmamatcher. Jag tror att det är Palace igen och Leeds. Så ja, Luke Shaw sitter man oerhört bra på. Du har missat en del av hans poäng och det har straffat dig.
Sorry.
Fullt rimligt. Du har ju bara ett fritt byte, så det är ju en minusspruta då från ditt håll. För egen del så har jag fingrat fram och tillbaka. Jag lockades mot att gå mot Kane. Det är en tuff dubbel för Spurs. Vi ska prata dubbelspelare här inom kort, men jag känner ändå liksom att det lockar. Kane är också en spelare jag kan se mig sitta med under en längre tid. Och det finns ett läge med mycket bra budgetspelare som även gör det möjligt för mig att ha Haaland, De Bruyne och Kane. Och gå på någon form av freemium. Sen så, det jag först fingrade på, det var ju Archer till Kane. Det krävs lite pengar och då tror jag nog jag kommer upp nästan på en -8 behöver dra. Och jag vet inte heller om jag helt gillar det. Och det är ju för att jag drar mig för att byta ut Darwin Nunez som jag pratat om tidigare. Men det är den vägen jag annars ska gå till Kane. Och just det här snacket med att Liverpool kan få dubben igen. Då sitter jag gärna kvar med Darwin Nunez. Jag vet inte om jag lurar mig själv. Men vi får se. Problemet med Kane är ju att han står i en exakt likadan situation som Mitrovic gör. Han står ju på 4 gula och han ska in i ett North London Derby. Såklart är han medveten om att han står på 4 gula kort och om man tar ett ytterligare gult kort så missar han Manchester City då han verkligen behövs för sitt Spurs. Men blås igång North London Derby och sen tror jag liksom de tankarna försvinner. Kommer det lite hetsig situation eller alla känslor som även kommer från läktaren. Alltså det gula kortet känns inte jätteavlägset. Och då har tagit minuspoäng för att ta in honom för dubben, men även på längre sikt såklart. Men jag vet inte. Jag tycker att det finns lite att fundera kring i alla fall.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så just nu ser det ut som att jag kanske bara gör dubbla byten och att båda bytena görs i försvarsleden. Mm. Jag har ju en Patterson som är röd flagg på, så jag kan se det som, ja, det förvisar ju inte röd flagg på, men
varningsflagg.
Som sagt, jag tycker inte att det är ett jätteproblem med Cancelo att man måste byta ut honom, men jag tycker det finns ett läge att växla över honom till en annan citygubbe. Och så får man väl se vem det skulle kunna vara, men det binder upp oerhört mycket resurser i en Cancelo som är lika 50-50 på start som någon annan. Och anledningen till att vi har valt att investera de här pengarna i Cancelo, både du och jag och Stefan och väldigt många andra fantasy managers, det är den här säkerheten till start utöver hans offensiva förmåga och sådär. Men om vi inte får det, ja, men då kan jag egentligen, det jag vill är ju ha en väg in i Citys defensiv och nollor i huvudsak, och kan jag få det på ett säkrare sätt, mer säker speltid, då kan jag tänka mig att gå bort ifrån liksom den här offensiva möjligheten till poäng. Problemet är ju som sagt, vart får man den här säkerheten? För det är ju en enorm bredd City har, och det är helt omöjligt att läsa Pep Guardiola. Men istället för att jag ska hålla på och prata i såna här vaga termer om allting, så tänker jag nästan att det är bättre att vi går in i veckans punkter och vi pratar Double Game Week 20-spelare. Och jag skulle även då vilja passa på att säga att som sagt, det är fortsatt möjligt för Double Game Week 21, men det bör i så fall komma innan deadline för Game Week 20 i sådana fall. Och det är väl Chelsea-Liverpool som är troligast om man ska lyssna på vår guru Ben Krellin. Men det skulle även kunna vara Arsenal-Everton, alternativt att Brighton har borta match mot Bournemouth eller hemma match mot Palace också. Så att det skulle alltså kunna vara så att Palace har back-to-back dubblar här i 2021. Sen har även Ben Krellin funderat på att United Leeds borde vara en möjlig dubbel i Game Week 22, om inte Leeds eller United får omspel i nästa omgång av kuppen här. Och ja, det är så mycket om, men det är någonting att ha med sig när man kollar på spelare. Till exempel, fyller man på med United-spelare nu, så kan det vara så att man får en liten bonus och trycks in en jättefin dubbel i 22an. Ja, men annars, vi ska börja med Double Game Week-spelare för 20. Och då är det City, det är United, det är Spurs och det är Crystal Palace. Och det känns väl ganska naturligt att börja med City, som vi redan har pratat massa om. De ska till Old Trafford möta United först, och sen så är det
Spurs hemma.
Ja, så är det, Spurs hemma. Jag tycker att när man kollar på det här, att inte bli allt för kortsiktig, även kolla lite på sikt om man ska plocka in spelare. Det kanske inte gäller lika mycket för City som övriga lag, men jag kollade på liksom nästkommande tre matcher, alltså utöver 20, vi har de 21, 22, 23. Och där vet vi att City har en dubbel i 23an. Och först Wolves hemma 21, sen ska de möta Tottenham borta i 22an och sen så är det då dubben i 23an som är Villa hemma, Arsenal borta. Sen har de inga dubbla kvar att planera in, men det kommer förmodligen bli fler dubblar för City. Då kommer skjutas matcher på grund av kupper och sånt, men det är inga som ligger och väntar på att planeras in i alla fall. Ja, Fredrik, jag vet inte ens var vi ska börja.
Börja försvaret.
Ska vi börja försvaret?
Jag tycker.
Ja, är det värt att skifta Cancelo? Det är om jag bara börjar ställa frågan där.
I ett liksom rakt tidighetsbyte tänker du till en annan City-försvarare?
Ja.
Ja, jag tycker definitivt att det kan vara värt det om det gör att du lösgör lite stålar. För oavsett vem du byter till så lösgör det ju typ 2 miljoner minst. Mm. 3 om du går till Rico Lewis. Och de pengarna går ju såklart att använda om du väljer 2 byten i att uppgradera en annan position. Eller att lägga banken. Alltså, jag var inne på att göra min minus 4. Då bankar jag 4 miljoner och sitta på. Och det är ju liksom ingenting att skryta om. För det är ju på plan du vill ha dina pengar. Men det behöver inte vara fel för en vecka att göra det. Och sen så kunna göra ett lite mer aggressivt byte veckan därpå. Jag tycker att det är liksom det som ligger väger emot Cancelo oerhört nu. För det, han är liksom, du var inne på det. Ja, men han kanske har lika stor liksom chans att starta som alla andra i den här backlinjen. För det känns ju lotto med joker alltså. Mm. Och för den pengen då så är det ju liksom långt ifrån värt det. Är det värt att gå till en ja, om man har känsla för någon. Jag var inne och spanade lite Twitter. Någon som tyckte att Stones var bästa valet. Och sen var det någon som tyckte att Ake var absolut bästa valet. Och sen så Rico Lewis bubblade upp där som en riktig bubblare.
Det kan vara värt det. Går ju att nämna Kanye och Walker också, ja. Alltså det är det som är det tar liksom inte slut på namn när man kollar på dem. Och de andra kostar ungefär samma, runt 5,5. Förutom Lewis är ju billigare såklart, 3,9. Och sticker ju verkligen ut där. Och jag var verkligen inne på att ja, men Lewis, det kanske är där, bara gå. Det är ungefär lika troligt som att han startar som Cancelo, eller kanske till och med tvärtom, att Lewis har större startchanser än Cancelo. Men har mer och mer börjat glida över till att jag känner att det är en riktig, riktig fälla man kommer sätta sig i. Jag vet inte om du håller med mig här, men City ska ju som sagt möta United och Tottenham. Det betyder att på Lewis kant så ska han möta Rashford i ena omgången och Son i den andra. Mm. Tveksam om Pep ändå lägger det förtroendet på honom. Det vore mer rimligt att spela Walker då, kan jag tycka. Mm. Det här är gissningar från min sida likväl som från vem som helst. Vi har ingen aning kring Pep, men det är så jag känner. Om han nu, det skulle mycket väl kunna vara så att han inte startar något av matcherna i dubben. Sen kanske han kan få ett speltid längre fram, men då kan man väl kliva dit då. Nu har City dubbel, jag vill ha 3 City-gubbar. Och då ta in Lewis nu. Det vet jag inte. Dessutom som sagt så låser man ju en cityplats. Och dessutom en cityplats för 3,9. Som är ganska svår sen att ersätta om man inte gör massa byten och fria pengar till höger och vänster. Om man, eller drar ett wildcard eller sådär. Jag känner att det kan vara en fälla. Vad tänker du kring mina resonemang?
Jo, men jag förstår,
ska möta Rashford och sån.
Ja, absolut. Sen tror jag att han får minst en start. Jag tror Pepe är så galen så att han tänker att han kommer att äga spelet mot i båda de här matcherna ändå. Jag tror att han får minst en start. Men det är ju liksom tombolan deluxe. Det som jag tycker gör att han ändå är ett alternativ, det är ju att jag tycker inte att det finns liksom mer fog för att säga att någon av de andra. Och du var inne på, det tar ju aldrig slut med namn. Det är Kanye och Ake och Diaz och Laporte och Walker. Och liksom, det finns ju inte plats för alla. Och alla har ju fått nöta bänk till och från. Så det finns ju ingen som är liksom, i min värld ens nästan mer trolig än någon annan. Var ute och hyllade Ake här. Liksom, men då var det som ytterback. Jag vet inte. Ska man förlita sig på det? Ja, kanske. Det är ju, han har ju varit ganska offensiv och kommit fram mycket liksom, i offensivt straffområde. Så att det skulle kunna vara en väg in. Men jag tycker att Rico Lewis liksom blir ett alternativ just eftersom det inte... Hade det funnits en mittback så som vi tyckte att Ruben Diaz var lite under förra säsongen. Han var liksom den givna givna navet i den där backlinjen så byttes de andra av lite. Då hade det varit givet att gå till honom, kan jag tycka, bara för att få den där dubbla starten. Då hade det varit mycket, mycket enklare att bara bortse från osäkerheten kring Rico Lewis. Men jag kan känna lite mer det. För jag förstår, jag köper tänket med att du låser in det lite. Det kan vara svårt att nå därifrån, och det får man ju såklart tänka över och liksom, ja, begrunda om man är beredd att chansa på. Men det är ju rätt surt också att gå för en 5 miljoners back i City som då liksom får två inhopp eller någonting. Och då är det lite mindre surt, tycker jag, ifall det är Rico Lewis som blir roterad en match. Liksom. Så det kan jag köpa lite mer. Sen tycker jag det kan finnas ett case för att bara helt gå utan. Och det är ju det som jag förmodligen kommer att göra i mitt eget privata lag. Gå utan City-backlinjen bara för att köpa mig bort ifrån den där jättekonstiga liksom rotationssnurran som de har hamnat i. Nu är ju inte mittfältet jättemycket bättre, ska ju sägas. Det är marginellt lättare att förutse. Men jag tar ju hellre liksom ett halvtimme sin hopp av Phil Foden än ett halvtimme sin hopp av Akanji. Så det är väl där den stora differensen ligger, i att två mittfältare och Haaland kanske ändå känns. Det känns ju bra om det går att få till, men då är det de där mittfältsplatserna som är väldigt åtråvärda, och det är klart då ska två av dem tas upp av City-spelare.
Ja, det är oerhört lurigt. Bara ett sista ord från min sida gällande försvararna. Jag överväger att ta in en City-försvarare istället för Cancelo. Och det blir ju en chansning. Mitt val står kanske mellan Stones och Akanji. Och Stones är lite dyrare. Jag tror att hans chanser på dubbla startar är den bästa om jag kollar i City-försvaret. Men ja, det är bara vad jag själv gissar. Dessutom är ju han den dyrare utav dem. Så att det kan ju bara vara så att man blir straffad utav det. Men ja, samtidigt är det superviktigt att sitta med City-försvar om vi kollar för den här dubben. United borta, Tottenham hemma. Det vet inte jag. Jag kan ju absolut se City släppa in mål i båda de matcherna. Och fördelen med en Cancelo till exempel är ju liksom offensiv utdelning. Och det är klart att John Stones kan gå upp och nicka in en hörna. Men att träffa det just i en sån här dubbelomgång, ja, det känns lurigare än liksom en offensiv ytterback. Så då kanske ett alternativ är bara att inte ha, alltså att kanske inte ens ha triple city. Måste man ha det? Kan man inte bara ha Kevin De Bruyne och en Haaland? För att man är ganska nöjd med sitt mittfält och inte har plats med två city mittfältare där man ändå inte är trygg med att hitta vem man ska gå till. Sen kanske man får lite mer tid på sig inför 23an och får mer information och kan välja vilken försvarare man går på då, om man vill dubbla upp i eller trippla upp i City och plocka in en försvarare eller mittfältare eller vad det är. Hur ser du på det, att liksom inte ha trippelt City i en double game week för dem?
Nej, men det är väl ett alternativ utifrån att rotationsrisken är så pass stor. Det kommer vara folk som går för trippelt och bommar. Men det är klart att utdelningen, City är ju ett så pass bra lag att de kan mycket väl åka till Old Trafford och nolla United, och sen så välkomna Spurs och nolla dem också. Och då är det klart att har du bytt in en John Stones som spelar båda matcherna och City kammar hem 2-0 eller kanske någon bonuspoäng, ja, då samlar ju poängen på sig, alltså. De gör ju det.
Så är det. För egen del så är det favorit att jag kommer plocka in förmodligen John Stones, som det känns just idag. Det här kan ändras från timme till timme. Men John Stones och Dalot får komma in. Vi ska prata United snart. Men om vi går upp på mittfältet i City då, så har vi redan varit inne på det. Du kikade mot att gå till Kevin De Bruyne från en Mohamed Salah. Vi pratade om det, att det mycket väl kan vara så att Liverpool får en utannonserad double game week i 21. Skulle det ändra något för dig?
Det är ju en väldigt bra fråga.
Den dubben skulle då vara Chelsea-Chelsea för Liverpool.
Jag tror faktiskt inte det. Jag är oerhört rädd för De Bruyne i den här dubben. Visst, det är två tuffa matcher, men han har ju haft en otrolig, vad ska man säga,
poängskörd.
Nej, underleverans var nog det ordet jag sökte. Alltså det, han hade mycket väl kunnat liksom sopa in 10-15 poäng de senaste tre matcherna.
Jo tack, jag vet, som ägare.
Nej, så jag har ju suttit lite på nålar liksom och känner att där är det nog dags att kliva in nu, för alla tecken finns på att han kommer att leverera. Och han är ju i många av de stora matcherna den som kliver fram och sätter en frispark eller slår den där avgörande passningen. Och två såna här svåra, tuffa matcher, det liksom borgar ju också för att han ska få mycket speltid, dubbla starter givet. Jag för min del så kommer nog Salah att bli det brönde. Det ska väldigt mycket till om det inte sker. Alltså worst case, ja, nu kommer jag ha massa andra byten att behöva göra liksom, så att gå tillbaka till Salah kanske inte är ett alternativ. Men ja, då kan det finnas andra vägar in i Liverpool. Och som sagt, så som Liverpool har sett ut nu, så vet jag inte om det är liksom, jag ser det som mer nödvändigt att sitta på de bröna än på Salah.
Tycker att det är ganska rimligt. Och för egen del så skulle det vara så. Jag sitter med De Bruyne idag. Jag har inga problem att gå från Kevin De Bruyne till Salah för en sån game week, för att sätta en bindel eller sådana saker. Det är värt att göra. Och sen så kanske byta in De Bruyne igen, eftersom att det kommer en ny dubbel i 23an. Jag tror ju dessutom att i och med de tuffa matcherna som ändå United och Tottenham är i en dubbel, det borgar för att vi kommer få det bästa laget och mycket minuter på de här viktiga spelarna. Det tycker jag man behöver väga in när man ser på en potentiell triple captain. Men även det här liksom kopplat till De Bruyne. Jag tror ju dessutom att vi kommer nog inte se två kopior på startelvan i båda de här matcherna. Men jag tror att Pep kommer starta det lag som man tror har bäst chans för att vinna just den specifika matchen som han ska gå in i. Ska jag komma ihåg det, att City jagar Arsenal för ligan. Och det är inte nu ett läge att ja, men, vi vilar några spelare så att de ska få, utan här är det bara att gå för tre poäng. Och då tror jag att han känner det både mot United och Tottenham, att då behöver jag spela mitt bästa lag för dagen. Sen vad det är, det kan ju vara att en gubbe kanske behöver få lite vila och så. Men
det är också lördag, torsdag ska man ju med sig. Så att,
precis.
Alltså fan, du hinner isbada en jävla massa innan nästa match. Så att jag har ju väldigt svårt att tro att det kommer vara liksom fatig på någon av dem på torsdag förmiddag efter lördagsmatchen. Då är det mer ifall någon får en smäll eller sådär. Men att någon ska vara trött på liksom torsdag förmiddag. När han spikar liksom startelvan från matchen i lördags. Det har jag väldigt svårt att se. Så att, jag kanske inte heller tror på en karbonkopia på startelvan. Men låt säga att City gör en väldigt bra match mot United. Och låt säga vinner med 3-0. Spelar helt glänsande. Det är inte omöjligt att det är typ 10 av 11 som startar mot United. Som kliver ut mot Spurs också. Så att. Ja, det, och sen är det ju Pep, man vet ju aldrig honom liksom. Men det är klart att ska jag liksom betta på någonting, så är det ju att Haaland och De Bruyne startar båda matcherna.
Precis, jag tänker att vi inte ens ska prata Haaland här. Vi kommer prata han under kaptensdiskussionen och då prata triple captain-diskussion där. De Bruyne tycker jag det finns lite diskussioner kring, eftersom att det är lite tufft att ta sig till honom om man inte gör det här bytet där man går från Salah till De Bruyne. Jag tycker inte att man måste sitta med Kevin De Bruyne i den här dubben. Men jag förstår dig som inte har honom att man gärna går dit. Det som många börjar kika mot däremot, det är de här lite billigare sittmittfältarna. De är inte billiga på något sätt, men de är billigare än Kevin De Bruyne. Och här är ju minst lika stökigt som i försvaret. Och jag ser många som de ska skifta ut Foden och mot Mahrez, det är Grealish, det är Bernardo Silva. Så, jag hade inte rört. Hade jag suttit med en utav dem, hade jag inte rört honom. Oavsett om han hette Phil Foden eller Riyad Mahrez eller Jack Grealish. Utan då får han bara vara där. Det troliga är att du får en start, oavsett vem av dem du har. Åtminstone. Har du tur får du två. Och sen kanske du får lite minuter i något inhopp. Och så får man liksom bara ta det, tror jag. Jag vet inte om jag hade offrat ett byte. Jag tycker inte att det är värt att skifta ut en Foden som jag har sett få väldigt lite speltid. Det är min känsla. Och det är risk att man bara byter en mot en annan. Och liksom man får ungefär samma minuter på dem. Hur känner du?
Ja, men det är lite som att stå i det här isfallet, vad heter det, Kumbo nedanför toppen på Mount Everest, och så börjar det komma lite små laviner liksom. Ja, du kan ju flytta på det, men vad är sannolikheten att är det större chans att du överlever om du står 3 meter åt vänster? Jag vet inte, det kanske bara är bättre att bara stå kvar och hålla i sig där man står för tillfället, och så får det bära eller brista. Jag är helt inne på samma linje, jag sitter ju med Foden, och nu har ju Grealish och Mahrez sett bra ut, men det skulle ju aldrig falla mig in att göra ett sidledsbyte Foden till Grealish. Det är liksom borgat för att det är Foden som flyger. För det där är ju väldigt skiftande. Just de yttrarna där, det känns som att det kan bli vad det blir så. Det är väl typ Gündogan jag kanske skulle kunna se få dubbla starter. Men återigen, då är vi nere på killgissning deluxe.
Jag tror Rodri får dubbla starter. Den ser jag ungefär lika trolig som Ederson. Men det är heller inget intresse FPL-mässigt.
Nej, du vill ju ha någon som antingen är väldigt offensiv på kanten eller följer med in i straffområdet. Liksom.
Men okej, okay. Om man sitter med en av dem, då hade i alla fall inte vi skiftat den mot någon annan. Men om det är så att man har till exempel, man byter ut Cancelo, man väljer att liksom gå med trippelt City i liksom offensiv. Vem utav de här, om vi liksom ställer Foden, Mahrez, Grealish, Bilva, varann, är det någon som du har någon bättre känsla för än någon annan?
Alltså den som är i bäst form och är bäst hetast är ju Mahrez. Men jag vet inte hur många gånger vi har sett att han har varit i sån här form så här het och sen bara fått nöta bänken då. Grealish verkar ju ligga väldigt bra till hos Pep just nu. Vilades ju här i senaste cupen. Så att ja, Grealish är ju också väldigt billig, ska jag säga. Det är ju en oerhört billig väg in i ett cityfält. Om man inte har så mycket pengar att göra av med. Och då blir
gör nästan bara assist. Mahrez gör mycket mer mål.
Mahrez gör målen liksom. Så det är klart att som sagt, Mahrez är ju den som är liksom hetast rent spelmässigt, men eller rent liksom chansskaparmässigt så.
Och Foden gjorde hattrick mot United senast.
Ja. Nej, men men då skulle jag liksom säga att om det är dubbla starter man är ute efter, så tror jag nog mest på Gündogan. Men jag vet inte om Gündogan är den jag helst sitter med. Jag vet faktiskt inte ens om jag skulle vilja göra Foden till Gündogan om jag fick göra det som ett gratisbyte.
Nej,
så att någonstans så kan jag känna att för min del med City-fältarna exklusive Kevin De Bruyne, så är det så här, sitter du på någon av dem så sitter du still, sitter du inte med någon av dem så lägger du inte ett byte på att få in den.
Nej.
Även om det är den här fina dubbeln och sådär. Men en dubbel, då ska du också veta att det är en dubbel du byter in. Och det kan du inte göra.
Nej, det City är oerhört stökiga. Vi har ju, är det imorgon onsdag City spelar Liga Cup?
Ja, men det är det väl. Tänk efter nu. Visst är det så att de spelar Southampton borta, va? Onsdag kväll tror jag.
Ja, jag vet, United spelar. Ja, precis, det gör de. Och där kan man få, jag vet inte om man får så mycket svar, men man får i alla fall se vilka som spelar. Och det skulle ju kunna vara så att det är någon som skadar sig. Det är ju nästan det som hade underlättat mest. Liksom för uttagningsmässigt FBL, nu ska man inte gå och hoppas att någon ska skada sig. Om man nu ska hoppas att någon skadar sig, så är det ju en City-spelare förvisso. Nej, det ska vi inte göra. Så att det är också en anledning, liksom, håll på era byten. Man behöver inte göra dem här tidigt i veckan. Vi har en fredags deadline och det är på kvällen, så gör era byten på fredagen, skulle jag säga. Men ja, vi kanske bara får lämna City där.
Lämna er som lyssnar med liksom de här tankarna hängande. Och sen är det ju så, som vi har varit inne på i många tidigare avsnitt, har man magkänsla för någon, ja, men då går man på den. Är det någon gång man ska följa magkänslan, ja, då är det ju såna här lägen där det inte finns rationella argument för varken det ena eller det andra. Och det kan ju vara att man har en helt egen take på det. Antingen att man är City-fan och är mer initierad, eller att man tycker sig se mönster i Peps liksom, roulettebord, hur det ska stanna. Ja, då ska man ju verkligen gå på det. Men vi försöker ju att liksom förhålla oss till det någorlunda liksom, rationellt, och då blir det ganska löst och trevande.
Ja. Ska vi gå till den röda sidan av Manchester? Och lite lättare tycker jag att det är. Och det är ju City hemma och Palace borta som ska spelas. Kollar vi likt vi gjorde på City vad som händer efter Game Week 20 och blickar fram tre Game Weeks, så har vi Arsenal borta i Game Week 21, Crystal Palace hemma i 22, möjlighet till en dubbel där då, och i så fall Leeds hemma, och sen är det Leeds borta som kommer i 23an. Sen så är det ett väldigt bra schema under en väldigt, väldigt lång tid för United. De har bland annat mött då City och Arsenal i dubbelmöten och så. Så det gör väl att jag tycker man kan gå till United-spelare och sitta kvar där. Om vi såg ju tidigare att det var någon som heter City och sen Arsenal efter varann, ja, men då kanske man inte vill sitta med så mycket framförallt defensiva United-spelare. Men kopplat till att City-matchen nu blev en dubbel och ja, tycker jag att man inte behöver dra sig allt för mycket för att gå till United. Om vi pratade de självklara spelarna i City, i Kevin De Bruyne och Haaland, som kändes liksom väldigt bra att sitta på här. Jag tycker Marcus Rashford, om man inte har honom, då tar man in honom den här veckan. Det tycker jag verkligen är en no-brainer. Och han vill man nog sitta med ganska lång tid framöver om United fortsätter se ut som de gör. Jag tycker Luke Shaw också är den andra givna spelaren som du nämnde, som du ska plocka in. Jag tycker han är ett jättebra alternativ. Håller du med mig om dem?
Ja, men ibland måste man ju bara erkänna att man är sen på bollen. Och liksom, det är bättre att... Det är dumt att bara stå kvar ute i kylan och frysa liksom, av prestige. Det är bara att kliva in i värmen liksom, och nej, men det är väl tåls ju att påpeka att United har sett riktigt, riktigt bra ut. Och med bra ut menar jag att man har vunnit även matcher där man inte har sett så bra ut med 2-3-0. Och det har liksom rullat på. Och man är ganska frejdiga offensivt. Ten Hag börjar ju liksom få snurr på det här trots att det har varit ganska stor rotation i försvaret. Med anledning av sen återkomst från VM och sådär. Så har det ju sett väldigt intressant ut framåt. Så att, här vill man ju köpa in sig. Och det är ju rea på rusta, tänkte jag säga. Det är ju bra priser. Det är, inte, det är inga Haaland-priser på United-tillgångarna, utan det är ganska lätt att kliva dit.
Ja, det ska inte vara några Haaland-priser heller, ska sägas.
Såklart.
Och det här är svårt tycker jag med United. Jag vacklar. Dels ser jag så här att jag kan inte låta bli att tänka, men tänk om vi vinner mot City och mot Arsenal. Då är det ju nästan en titelstrid. Alltså då är vi ju där med City liksom bredvid dem och har lika långt upp som Arsenal som de har förmodligen. Men... jag är ändå liksom med där. Sen så vill jag inte gå så långt och säga att nu går vi för titeln på något sätt. Och det är också den här, om vi vinner mot ligans två bästa lag som vi har efter varandra. Sen om tycker man att United har sett bra ut, det som är emot där och som motståndarfans eller folk som inte är lika sålda på United säger det, men kolla spelschemat, vilka har ni mött? Och det håller jag ju med om. Att det har ju varit... liksom ett väldigt gynnsamt schema. Det gynnsamma schemat fortsätter ju dock efter City Arsenal. Och man kan inte göra mer än att vinna mot dem man möter. Men det kommer ju bli ett test nu. Det skulle ju lika gärna kunna vara att liksom, om två gameweeks kan du fråga mig hur jag mår och City blir, eller United blir överkörda av både City och Arsenal. Då är det inte riktigt det här ja, men om vi vinner dem då är vi med i titelracet, utan då är det mer att man blickar neråt och när topp 4 kan vi greja det. Så att det kan gå ganska fort. Men jag tycker samtidigt att Rashford och Shaw, det är inte så mycket att liksom fnula på. Det är inte så mycket pengar. Rash visar superform. Jag tycker att Luke Shaw också visar en bra form. Men kanske framförallt just Uniteds defensiv som har sett bra ut. Och de har fått ordning på det fina spelschemat. Sen är det ju lite lurigare tycker jag att gå till den tredje spelaren. Om man nu vill trippla upp United. Du har Martial. Och då håller man ju kvar honom såklart. Inte så säker om jag hade plockat in honom inför den här gameweeken. Det är ju fortsatt så här. Vi ser han spela 65 minuter per match ungefär. Och det kommer fortsätta. Vi är inne i transferfönster. United länkas väldigt hårt med Wout Weghorst. Som en lånedeal. Och visst, FPL-spelare, vi kan skratta lite åt Weghorst. vet inte. Vi behöver kanske inte lägga så mycket tid och prata honom. Jag är inte helt säker på att det är en superdålig grej att låna in honom. Samtidigt som jag inte tror att det är något som revolutionerar Uniteds spel. Jag tror heller inte att han hotar Martial om så mycket startplatser. Tror jag inte. Så länge Martial är hel. Och det vet vi inte hur länge han är. Och framförallt så tror jag vi kan vara helt säkra på att kommer en spelare som Weghorst in, så kommer knappast Martial få mer speltid. Och han kommer fortsätta bytas ut så där efter 65 minuter. Så det gör, jag drar mig lite för honom. Ja, är det en liknande syn du har kring Martial, att man kanske inte går dit om man inte har honom?
Ja, han är lite i samma båt som City-fältarna, exklusive De Bruyne. Att sitter man där, ja, då sitter man ju bara kvar, sitt lugnt i båten. Liksom. Men nej, det är ju inte värt att gå för ett byte för att plocka in honom. För att du vet inte vad det är du plockar in. Mm. Det kan bli jättebra och det kan bli pannkaka. Det återstår att se. Liksom. Men när United fick dubben så blev det ju betydligt trevligare att sitta med honom. Det får man ju ändå säga.
Ja, men verkligen. Det förstår jag.
Jag tycker att det finns en liten dark horse som jag var lite sugen på. Jag satt och som inte har pratat så mycket om. Frågan är med som nämnt honom under säsongen. Men det är Christian Eriksen. Som jag tycker har gjort det bra. Är på fasta. Och med United som har gjort det bra. Så borde han ju åtminstone nämnas som ett alternativ. Kostar ju typ ingenting. Väldigt lätt att få in 6,3 miljoner. Det är liksom. Han är ju. Fan knappt dyrare än Almiron liksom. Så det skulle kunna vara en tredje gubbe in. Om man nu tycker, som jag känner, att förutom Shaw så känns det lite osäkert i backlinjen. För man vill ju ha de där dubbla starterna. Och ja, du kan ju United bättre. Vem ger dubbla starter nu när Dalot startade i kuppen här i kväll när vi spelar in tisdag?
Både Dalot och Martinez startar ikväll. Jag tycker att det är lurigt, men jag tycker att man inte behöver se så kortsiktigt på det. Jag tycker att Dalot är ett jättebra alternativ att plocka in i alla fall. Och jag vet inte, han skulle kunna få dubbla starter Dalot trots att han startar ikväll. Men min favorit är att Wan-Bissaka får City. Men då får jag ändå Dalot i Palace-matchen. Och är det så att jag vill ha en start från den här gameweeken så är det den. Och sen tycker jag Dalot är ett väldigt bra alternativ att sitta med framåt också. Och dubbla upp med så Dalot med ytterbackarna. Jag tror att platsen är Dalots när han har kommit tillbaka och helt inne i det. Och Wan-Bissaka kan få någon enskild match. Men Dalot kommer starta merparten av allting. Dessutom är hyfsat billig så att man kan gå in med honom och välja och liksom bänka i vissa matcher beroende på spelschema och så. Så jag lockas lite av att gå in på Dalot, men med då en inställning att förmodligen så får han bara en start. Men sen får vi se, vart tar matchen vägen idag? Är det så att Dalot kliver av i 60:e minuten? Ja, för säger att han inte då ska kunna starta på lördag mot City. Och få dubbla starter. Jag tycker den möjligheten finns. Det är en back som Ten Hag håller betydligt högre än Wan-Bissaka. Wan-Bissaka talades ju länge om att han skulle lånas ut här i januari. Och han fick ju knappt se bänken här under hösten. Jag gillar tanken på Dalot. Gällande Christian Eriksen, absolut lätt att få in prismässigt. Svår att få in kopplat till att han är mittfältare och mittfältsplatserna som vi har varit inne på. Och det är väl det också som ställer till det. Jag ser en del pratar Bruno Fernandes som absolut har sett bra ut. Men då gillar jag mer att gå på Christian Eriksen. Liksom på en kortare pant som är billigare. Vi är inte ens säkra på att Bruno har straffarna längre. Kopplat till att Rashford fick ta senast det här. Sen om det nu är Rashford som är på straffar. Eller om det var Bruno som gav han den. Jag vet inte. Jag tycker det är lurigt. Ska jag byta in någon, då byter jag in Dalot. Jag är inte så sugen att gå på någon av Uniteds mittbackar. Jag ser ganska lite intresse där. Så det är väl United. Ska jag gå vidare och prata Spurs?
Ja, och livet blir ju banne mig inte lättare när vi går dit, eller hur?
Nej, vi har ju pratat lite grann om Kane där. De har ju ett North London Derby först, hemma mot Arsenal, sen har de borta mot City. Därefter följer då Fulham i 21, sen City igen i 22, hemma då, och sen Leicester borta i 23 om man kollar på lite längre sikt. Och sen efter, ja men egentligen efter Game Week 22 när de möter City, så har Spurs ett riktigt fint schema. Då, ja men, ja, man kan lockas lite mer av Kane, kan jag tycka. Kane har ju gjort en kanonsäsong, vi har pratat om det i flera poddavsnitt. Och de här gula korten, ja men de stryks snart. Undviker Kane att ta det femte gula här i North London Derby, ja men då ska han upp i 10. Så att tar han ett gult i andra matchen i dubben mot City, då är han inte avstängd mot Fulham. Så det kan vara bra att ha med sig. Så det är bara en match man behöver sitta och hålla tummarna. Men det är just ett derby. Och ja, jag tycker att den är riktigt lurig. Samtidigt, Kane brukar ju mål i North London Derby. Samtidigt är det väl, jag vet inte vad du säger, nu är inte Stefan med här, men det är länge sedan, jag kan inte komma ihåg när Arsenal, från min sida i alla fall, var en så pass stor favorit i ett North London Derby som i år.
Nej, det är länge sedan, helt klart. Och då beror det ju inte på att liksom Spurs har gjort det superdåligt, utan det är ju framförallt för att Arsenal ser oerhört fina ut.
Ja, men kombinationen med att Spurs sett rätt kassa ut också, skulle jag säga. Sen har de blivit räddade av just Harry Kane i många fall. Men det här liksom facitet de har hållit på med, att släppa in liksom första målet i många matcher, det har man verkligen inte råd med i ett North London Derby. Sen, jag vet inte, ska man säga det att i ett North London Derby då bör väl folk vara mer liksom med på tårna från matchminut ett, men det kan jag tycka att man kan kräva från sådana här spelare i liksom vilken ligamatch som helst.
Ja, och kikar vi bortanför Kane där, så Son gjorde väl mål här sist nu för första gången på 7 svåra år för honom, men det känns ju inte som ett alternativ med den pengen. Kulusevski har vi liksom inte hört något mer om, kommer han tillbaka nu då? Det ryktas ju om det att han kanske ska vara tillbaka till helgen i alla fall, men innebär det dubbla starter, kommer de att matcha tillbaka honom försiktigt? Känns väl inte jätteosannolikt att han kanske börjar på bänken när man har varit skadad ett tag. Det är klurigt att hitta bra vägar in i Spurs, och då är det någon av ytterbackarna, men då är det där på dubblar, Spurs och ytterbackar, de har en hel arsenal med ytterbackar i Spurs. Och visst, det kan ju locka. Ja, jag vet inte, startar båda matcherna.
Jag håller med, Kane är väl den gubben, även om man såg på fyra gula som jag lockas mest mot och verkligen skulle kunna tänka mig gå in på. Sen Son, det här är ju Son-matcher förvisso, både Arsenal och City. Men jag tycker också att det är orimligt att kolla hur man ska gå dit. Liksom, det är ju att göra Sala till Son då istället för De Bruyne, men det hade jag inte heller gjort. Så att nej, han väljer bort. Kulusevski är väl just den här Martial eller
Sittfältan.
Ja, så att jag har ju honom fortfarande kvar i mitt bygge, och jag tror väl att han kommer få starten. Jag tycker han är så pass viktig för Spurs, och det här är så pass liksom viktiga matcher för Tottenham också. Alla matcher är viktiga för att de jagar den här topp 4-placeringen. Och ska de då spela sitt bästa lag, ja men då ska Kulusevski starta. Och det har väl ändå kommit lite så här rapporter om att det inte var så allvarlig skada. Och jag kanske att han kunde ha startat förra matchen, men att de inte ville chansa inför North London Derby. Jag vet inte. Det är jag som sitter och killgissar.
Och hoppas.
Ja, nej, men lite så. Han ska inte vara kvar superlänge i mitt bygge förmodligen. Men jag kommer starta han i Game Week 20, självklart.
Känns ju konstigt att byta ut honom inför en dubbel när han ändå ryktas vara tillbaka. Det gör man inte. Sen ska det ju, man ska ha en del bål så man går dit och byter
nej,
in honom.
Nej, det skulle jag aldrig rekommendera någon att göra. Ytterbackarna, inte för mig. Jag tycker det är för stökigt oavsett om man väljer Doherty eller Perisic eller vart man går. Det passar inte mig. Nej, jag gör det inte. Då gillar jag mer att gå till Dalot.
Är det någonting jag ska gå till någon ytterback så är det nog Doherty i så fall. Och som baserat på att det är 4,6 miljoner är ganska prisvärt. Och han har ju liksom gått från längst in liksom frost, det mest frostskadade frysfacket, till att liksom lägga på upptidningen ta här nu. Nu är han Contes guldgris. Det går fort i hockey och det är ännu fortare i Contes hierarkilista. Där kan man gå från botten till toppen ganska snabbt.
Sista laget vi har, Crystal Palace, finns väl en anledning vi tar dem sist. De har dubbel, Chelsea borta, United hemma. Efter det så har de Newcastle hemma och sen ska de möta United borta och sen Brighton hemma. De har ju också Brighton kvar att sen dubbla med. Och som vi sa så kan det vara så att den matchen trycks in redan i Game Week 21. Men borde få information om det nu innan deadline. Så sen är det ett ganska dåligt schema även efter de här tre. Så att jag ser ingen Palace-spelare man skulle gå till. Nu vet jag att det finns folk och Stefan bland annat sitter med Wilfried Zaha i sitt bygge. Och jag hade jättegärna haft han istället för Kulusevski. Alltså typ övervintrad här, att man inte har haft liksom läge riktigt att byta ut honom. Och så sitter man där och så kommer den här dubben. Precis som jag tyckte att det är lite sån matcher att möta Arsenal och City, så känns det som bra matcher för Zaha också att möta Chelsea borta och United hemma. Det är min känsla. Så lite avundsjuk på Stefan som sitter med honom, men jag kollar inte på något sätt att lägga ett byte på och plocka in honom i mitt lag.
Nej, men han är ju den talismanen, så är det en straff liksom halvt feldömd eller någon omställning eller sådär, så är det väl ganska stor sannolikhet att han är inblandad. Sen ska det ju sägas att Palace har sett ganska risiga ut, tycker jag. Och jag tycker att det var ett sånt himla hype kring Vieiras liksom framgångar under förra säsongen, och det har ju fått lite så här avstannat lite, tycker jag. Inte alls samma geist, tycker jag, kring Palace spel. Och då blir det verkligen upp till bevis här när de ska in i lite tuffare matcher nu. Och se om de pallar trycket. Jag blir ju inte jätteförvånad om de blir överkörda både på Stamford Bridge och när de ska ta emot United sen.
Nej, vi får se vad som händer. Men jag tycker vi behöver inte hålla på och prata igenom Palace försvarare eller nej. Sådär. Utan vi släpper Palace där helt enkelt. Nästa punkt har jag det upp till wildcard 20, Fredrik. Och det är ju för att du började prata om det redan när vi spelade in förra avsnittet. Börja kika, vad kan man få ihop för lag? Men det här ser ganska mumsigt ut. Sen som du var inne på, har du utannonserat United-dubben här. Och du har väl kommit lite längre ifrån det för egen del. Det blir ju ofta så här, det är ganska kul att kolla vad kan jag få för wildcard. Och det man gör ofta är att man lockas av att ja, men det ser faktiskt rätt bra ut. Jag skulle ha gjort så här många byten och laget ser riktigt, riktigt fint ut. Och det ska det ju se ut när man drar ett wildcard. Å andra sidan har vi precis dragit ett. Vi drog ett inför Game Week 17. Även om de kanske inte föll så väl ut för varken dig eller mig. Så är det ett väldigt starkt chip, och det kan komma att vara så att man kommer sakna det oerhört mycket lite längre fram.
Ja, vi såg ju det på Stefan förra säsongen som drog det i sitt andra wildcard i så här Game Week 19 eller 20 eller någonting. Straffade jag honom ganska rejält att han inte satt med det när vi började närma oss sena 20-talet upp mot Game Week 30 där. Så att nej, det är klart att kan man undvika att dra redan i Game Week 20 så ska man ju såklart göra det. Men jag har ju sett att det är några fler trasiga själar på Twitter som ändå har börjat tänka tanken, och det finns ju folk som sitter med betydligt mer skadeskjutna byggen än vad jag gör. Så jag tycker ändå det fanns ett värde att börja kika lite mot det, och jag skulle säga att det är inte helt givet att ber du 100 FPL-managers ta ut ett wildcard-lag så kommer de absolut inte se likadana ut exakt. Och det är ju de här dubblarna som gör att man måste välja hur långsiktig respektive kortsiktig man vill vara. Och så finns det lite sådana där 50-50-val. Jag har ett sånt i anfallet där, känns som jag tycker att det finns ett case för båda. Men jag kan dra igenom det. Vi behöver inte liksom stanna upp jättesnabbt vid det så. Men jag kan dra igenom målvaktsdelen. Där hade jag valt David De Gea och Danny Ward. Hade jättelänge Raya i Brentford. Jag tycker att de har så fina matcher. Men Uniteds dubbel och eventuella dubbla dubbel inom kort här. Och det faktum att De Gea och Ward varvar ju ganska fint. För att De Gea har ju ett fint spelschema med några få undantag. Och i de matcherna, nu vet jag att målvakter, jag vet att framförallt du och Alex inte är så mycket för att varva dem. För det går ju aldrig att veta när de håller nollan. Men om man väljer att spela så, att liksom spela på att hålla nolla, att sannolikheten ökar i en bra match. Så är det väl i Game Week 20, vad sa vi, 21 och 26?
21 Arsenal och så är det väl 26 Liverpool, va?
Mm. Och då har ju Danny Ward helt okej matcher. De möter Brighton hemma i 21 och Southampton borta i 26. De matchade lite bättre än Raya. Jag tycker Raya är värd att omnämna ändå för Brentford har sett tajtet bakåt. Men De Gea är också en ganska tacksam väg in. Vi var inne på United spelarna där i försvaret, det var svårt att hitta. Men De Gea är vi ju säkra på att kommer få dubbelstart här i dubblarna. Så jag tycker att det kan vara en spännande väg att dubbla upp med Shaw. För Shaws nolla kommer du inte få några effektiva poäng på. För nästan alla kommer sitta med Shaw. Men sitter du med dubbelt United-försvar, då kommer deras hålla nollor vara värda lite mer. Så tycker jag var en rolig differential om jag hade blickat mot ett wildcard.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kikar vi mot försvarslinjen så har det ett par givna i Trippier och Shaw. De tycker jag inte så mycket att snacka om egentligen. Sen vill man inte, tycker jag i alla fall jag, lägga in så mycket pengar i backlinjen. Får väl krypa lite i korset med en Ben White i ett wildcard 4,7. Ja, med Arsenals upcoming dubblar här så känns det som ett ganska lätt val att bara plocka in. Tycker att en Lewis Dunk sitter fint i bygget där med Brightons fina matcher som inte är utplacerade än. Kommer att komma lite dubblar. Given startspelare som bara lunkar på. Kan sitta bänk. 4,6 miljoner eller vad han ligger på. Ja, det är ett ganska tacksamt pris. Och sen är det Enrico Lewis i City. Och där var det ju liksom det valt kvalet. Ska man ta en lite dyrare? Ska man gå på en Ake eller så? Men någonstans kände jag att ska jag ha en City-försvarare i ett wildcard, då är det Enrico Lewis för att gambla lite. Och väljer man inte att ha honom så tycker jag nog att man hellre gamblar med två fältare och Holland. Så att, i det här wildcard-laget så är det Trippier, Shaw, White, Dunk och Rico Lewis.
Mm. Och det är väl fullt rimliga val. Det är inte supermånga försvarare som lockar. Trippier och Shaw känns gjutna. Jag tycker även att White känns gjuten som en spelare som man kan spela vissa matcher. Kanske inte gjuten ska jag säga. Det beror på om man är mer bekväm att gå på liksom trippel Arsenal offensiv. För det finns ju så mycket värde i Arsenal-gubbarna. Men jag hade nog gärna haft en försvarare. Då hade jag gått billigt på White som jag kan spela ibland och ibland inte. Lite beroende på matcher. Dank förstår jag med. Också mycket kopplat till potentiell dubbel. Jag tycker väl annars inte Brightons defensiv imponerar supermycket. Det är snarare offensivt som jag är sugen att kika mot Brighton. Sen är det Lewis. Ja, jag har sagt vad jag tycker om honom. Men hade du frågat mig för 2 dagar sedan, då hade jag nog själv sagt ja, men nästan att han hade varit med på liksom en av mina backrekar som vi snart ska komma till. Så att det är ju sådär. det är jättesvårt att veta. Det kan vara att om några veckor så ser vi tillbaka på att ja, men då sitter alla med Lewis och man är förbannad för att man inte klev på när han kostar 3,9. Men det kan även vara att vi ser tillbaka, och jag tror att det är en större risk, att ja, det var skönt att man undvek den fällan, eller att folk sitter och liksom svär lite för att man låste upp sin tredje cityplats på en spelare som, ja, men får lite inhopp här och där. För jag tror inte det är det absolut sista vi har sett av honom. Jag tror absolut att han kommer få speltid. Frågan är hur mycket kommer vara starter. Är det inte så att Pep ändå vill få igång sina mer rutinerade gubbar här inför Champions League-spelet? Jag tror vi kommer få lite information framöver, och jag är inte riktigt beredd att chansa där än. Samtidigt är det en billig chansning, men den kan ändå kosta ganska mycket kopplat till att man låser när sitter plats där.
Mm. Ja, men det är en pant att ta som man får känna efter. Kollar vi mittfältet, De Bruyne given, Rashford given. Och sen så vill i alla fall jag i ett wildcard i så fall lasta in prisvärd Arsenal-offensiv. Och då tycker jag att Martinelli och Ødegaard är svåra att förbese. Visst, Bukayo Saka, men han kostar ju liksom 1,5-2 miljoner mer. Och jag kan inte riktigt rättfärdiga det. Många har uppbyggt värde i Martinelli. Jag tycker att Martinelli gör det väldigt bra. Stefan är lite inne på att han kanske också får avlasta Nketia i anfallet eventuellt. Och Ødegaard känns ju som att han verkligen har cementerat sin plats. Lagkaptens binden på armen. Ja, men det finns mycket ändå som talar för det dubbelfältet i Arsenal, tycker jag. Mm. Och sen så ja, men riktigt sånt där loose cannon shot, det är ju en Mitoma i Brighton. Jag tycker att det är en bra femte mittfältare att ha det, för att du har ju varit inne lite på den, just det här med att om man har fem mittfältare man väldigt gärna vill spela och tre anfallare man väldigt gärna vill spela, då hamnar man ju i det här dilemmat att man måste bänka någon av dem. Mm. Och där tycker jag att som Mitoma ser ut nu så ser det jättespännande ut, och ganska okej schema. Brighton ser bra ut offensivt. Nej, men i det här laget som i så fall skulle ställa upp i Game Week 20 skulle han sitta fint på första bänken. Och skulle inte alls ha några problem med att han får komma in för att man åker på en rotation på någon av de andra spelarna. Så att, De Bruyne, Rashford, Martinelli, Ødegaard och Mitoma i mittfältet.
Mm. Svårt att såga något val. Jag tycker alla är väldigt bra. Och jag hade blivit chockad om det hade varit någon mittfältare som tycker, hur kan du ha tagit med honom? Det är ju snarare spelare man saknar. Mm. För att det finns så mycket mittfältare man vill ha. Men du har ju bara fem platser. Och alltså jag gillar Mitoma, det är helt sjukt. Alltså, kostar han 4,9 och en ägarandel på typ 1%. Det kommer väl öka nu, skulle jag tro. Han måste spela till sin startplats. Jag tycker att du är lite så här halvtaskig att säga att ja, men sen har de ett helt okej spelschema. Jag tycker de har kanonspelschema. Ja, och De Zerbis offensiv, jag sa det, jag är inte helt såld på Dunk och Brightons defensiv. Offensivt däremot, ja, men jättefint. Det är bara tragiskt att kolla i sitt eget bygge och se att det är Trossard man sitter med på mitten. Jag hade till och med kunnat gå så långt att jag kanske hade övergett en av Arsenal-mittfältarna för att dubbla Brighton-mittfältet. Jag skulle kunna liksom välja att gå utan Martinelli eller Ødegaard för att gå in på en världsmästare i McAllister, som även är på straffarna nu i Brighton och men som har sett jättebra ut och nu har börjat matchas in. Och han ska ju absolut rätt in i det här Brighton-laget. Och både han och Mitoma med det här spelschemat och uppkommande dubblar. Ja, alltså, sen säger jag inte att det är fel att gå Martinelli Ødegaard för alltså någon av dem för en McAllister eller en Mitoma. Men det är så oerhört bra värde där i Brighton. Mm.
Så, det är spännande, ja. Vi får ju se när dubblarna eller eventuella dubblar spikas här också. Det kan ju verkligen ställa saker på ända.
Mm. McAllister, är det någon gubbe som du övervägde något?
Nej, inte egentligen i det här bygget. Utan här var det i så fall, då var det i så fall närmare faktiskt att gå på men Raya istället för De Gea och sen Christian Eriksen. Mm. Men jag gillar shoutet, och speciellt då om vi får en bekräftad Brighton-dubbel här, att den kommer också. Att det inte bara inte bara skjuter på det.
Han är heller inte speciellt mycket dyrare än Mitoma. Jag tycker Mitoma 4,9 liksom, hur billigt kan det bli? Nu har jag inte McAllister pris framför mig, men vad kostar han? 5,4, 5,5, något sånt?
Ja, det är där i trakten i alla fall. Ja. Precis, 5,4.
Ja, det är 0,5 mer. Men alltså, ja...
Alltså, spar ju mycket pengar.
Ja, och Mitoma skulle man ändå kunna se. Nu tycker jag han har gjort det hur bra som helst. Men kunna liksom efter några lite sämre insatser, om de skulle komma, skulle kunna tappa sin plats på ett annat sätt än McAllister. Trossard är ju lite utanför Brightons lag just nu. Annars känns ju det, jag har varit inne och sagt det tidigare, känns som en verkligen som en De Zerbi-spelare. Och jag har svårt att se att Trossard nu ska sitta liksom bänken fram till Gameweek 38. Eller bara få nöja sig med lite inhopp här, någon start där.
Var väl lite flyttrykten där kring Trossard?
Ja, jag såg det. Ja, och Chelsea som ska ha allt. Så det är ju väldigt spännande. Och det har väl även pratats om McAllister också, att han skulle kunna gå till Chelsea, men då i så fall först i sommaren. Jag vet inte hur... Ja, hur Chelsea ska värva. Men det är samtidigt, det är mycket rykten. Man vet inte hur mycket som är sant heller. Jag vet som United supporter också, man ryktar som liksom allting. Så att ta det med en nävesalt.
Kikar vi anfallet där, så är det ju föga förvånande Haaland. Och kanske också föga förvånande Kane ändå. Sitter man på ett wildcard, så tycker jag att det är värt chansningen på Kane. Det är ändå en dubbel, och lyckas han hålla sig från det där kortet i North London Derby, så ja, talisman. Och jag tycker att det går att få till ett bra freemiumlag med både Kane och Haaland. Sen är det den tredje spotten, och där har jag verkligen velat. Tycker att det är ett rent 50-50 läge, och det är för att det är så svårt att veta hur liksom, hur påverkar alla skriverier och allting som är kring en Ivan Toney. Jag är inte liksom någon fan av varken liksom människan eller beteendet som är otillåtet. Men det är ju en nyttig fotbollsspelare på planen, och det verkar ju inte ha bekommit honom hittills, för att han har ju bara öst på. Och spelschemat för Brentford, Bournemouth hemma, Leeds borta, Southampton hemma, visserligen Arsenal borta i 23, men sen har det Palace hemma. Fyra av de fem kommande matcherna är ju kanonmatcher. Så Ivan Toney tycker jag är lite spännande, och det känns som att folk håller sig därifrån just utifrån de här om det här åtalet om otillåten betting och sådär. Men vi har inte sett att det har blivit någon avstängning än. Det kanske inte blir förrän, vad då, till hösten, om det ens blir någonting alls. Så jag tycker Toney känns lite småintressant, men det känns också som att ska man få ut någonting av det, då måste man typ gambla nu. Och gambla kanske han har gjort tillräckligt. Jag har i mitt lag i alla fall valt att gå på Callum Wilson istället, för att komplettera Haaland och Kane. Tycker han ser fin ut, och det är egentligen samma sak för ett Newcastle som för Brentford, att det är ett oerhört fint schema. Nästa fyra matcher här nu från Game Week 20, Fulham hemma, Palace borta, West Ham hemma, Bournemouth borta. Jag kan ju se att det kommer att komma poäng från Callum Wilson. Och får han bara vara hel, ja, då är han en riktig talisman för det där laget. Så att Callum Wilson får nog ändå liksom knipa den där platsen. 4,9 TSB, det gillar man ju också. Så, före Toney. Jag vet inte hur du tänker kring det. Vi kanske framförallt just den tredje anfallsplatsen där bredvid Kane och Haaland som är intressant att diskutera kring.
Jo, men det är, jag tycker drar man wildcard nu, så Haaland, Kane för den här dubben, men även sen framåt är självklar. Eller den lockar mig i alla fall väldigt mycket. Sen så är det ju, kan man på något sätt få loss lite mer pengar, säg att Ödegård blir en McAllister till exempel, kan det göra att Wilson blir en Darwin Nunez? Jag fortsätter tjata honom. Jag ser att det är helt Liverpool tomt här, som sagt, med en potentiell dubbel snart. Ja, det är ju väldigt att lasta in allting på anfallet och sitta med Darwin Nunez, Haaland och Kane. Men det behöver heller inte vara fel. Samtidigt gillar jag valet på Wilson, och jag gillar även liksom gambling shoutet, no pun intended, på Ivan Toney. Och det som du säger, jag tycker det är perfekt så här, ja, men den här att Vad är det de brukar skoja om att, eller skoja, man brukar säga liksom att kineserna liksom ordet för möjlighet och liksom risk.
Problem.
Liksom, ja, problem.
Problem och utmaning är samma.
Ja, och det är väl verkligen så det är här också. Att du är inne på att folk håller sig ifrån honom, till exempel jag, på grund av de här sakerna. Ja, men det är ju en möjlighet. Det är ju poäng att liksom plocka som de här fegisarna som jag inte får. Så att det, jag tycker att det finns liksom intressanta alternativ att gå på. Väljer man en helt annan väg att gå på, att ha en ganska tydlig bänkspelare, då har det ju dykt upp en 4,5 anfallare nu i Ferguson som är liksom i Brighton. Samma där, hur säker är han till fortsatt spel? Ja, men det vet vi inte. Samtidigt så har väl Brighton sökt efter en sån här spelare. Och ja, jag vet inte, men det skulle kunna vara en väg om man går mer på fem tydligare mittfältare och liksom lägger lite mer pengar där.
Det känns som att anfallarna där skiftar det från att man liksom knappt vill ha någon till att det dyker in folk i form och så drar de på sig skador eller andra liksom obekvämligheter som gör att de inte är aktuella. Det svänger fram och tillbaka, men jag tycker någonstans att Wilson, Tony, du nämnde Darwin där också. Där skulle vi få en bekräftad Liverpool-dubbel. Det är väldigt mycket snack om det, har det varit länge nu. Men jag tror det när jag ser det. För att jag vet inte, nu fick ju Liverpool det här omspelet i FA-cupen mot Wolves också.
Ska inte behöva påverka om jag tolkar Krellin rätt.
Vi får se, det är ju han som är gud under det här, men jag tror det när jag ser det. Och då är jag nog beredd kanske liksom och vänta lite med honom och se om och när. Och jag tycker både Wilson och Tony framförallt här i liksom nästkommande typ fyra gameweeks är riktigt bra shout. I det här bygget ska jag säga att jag har 0,6 på banken med den budgeten jag har. Det är ju inga jätteståler, men det gör väl att det är ett lag som många ändå har i närheten av råd med. Det är väl inte det jag kommer att landa i och dra, men jag tycker att det finns ett intressant liksom case att diskutera det, för att det finns de som har mer sargade byggen och det måste inte vara helt fel att dra det om man känner att fan, jag hamnar helt snett på det. För det kan bli en riktig ökenvandring för den som har gått helt fel väg, och då kan det vara bättre att bara tillbaka till basic och spela lite mer safe. Det man ska ha med sig är att du blir ju fast med det här laget för resten av säsongen, och då ska det kanske spelas ett bench boost. Tittar man på bänken här som jag skulle ställt upp i en double game week 20, så hade ju bänken varit för min del Mitoma, White och Dunk. Och det får väl anses vara en ganska stark bänk. Men det är ju just för att kunna spela i så fall ett bench boost längre fram, och också ha, har man gått på en del pants, typ Rico Lewis, då måste man ju se till att det finns täckning på bänken. Man kan ju inte gå med icke-spelande spelare. Det är väl det man verkligen ska med sig om man börjar fingra på ett wildcard. Att du ska leva med det här ganska länge. Det är lite som en tatuering. Det gäller att tänka efter för det.
Ja, men det är väl också det som gör att du skulle kunna ta dig ifrån en Rico Lewis till en Sven Bottman till exempel, om det blir så att du märker att det inte alls lirar. Jag ska skjuta in det också. Som sagt, United spelar Liga Cup fotboll nu, leder med 1-0 i halvtid. Men framförallt så har Diego Dalot gått ut i matchminut 34 istället för Wan-Bissaka. Och det har jag väldigt svårt att se att det ska vara ett taktiskt byte utan att ha sett en enda bildruta därifrån. Det är förmodligen en skada, och då liksom, ja, då faller ju allt jag har sagt om att gå på Dalot. Yes, ja, men jag tycker det är intressant att höra de här wildcard tankarna. Jag tycker absolut att man kan sitta, om man tycker att man har riktiga problem i sitt bygge, att kolla på, men vad skulle jag gå till i så fall? Men jag tycker också att man ska i de allra flesta fall överväga att okej, men vad kan jag göra med en minus 4 eller en minus 8? Jag tycker inte man behöver vara rädd för en minus 8 om det är liksom det som krävs nu. Speciellt man kanske går på lite dubbelspelare, ja, men då kanske de här minus 8 är inte lika farliga som de annars hade varit. Och gör det att du kan spara ditt wildcard till en game week 30, ja, men det kan vara värt de där 8 minuspoängen skulle jag säga. Men precis som du är inne på, vissa lag, absolut, det kan vara värt att göra det och bygga om. Och det vet man ju inte förrän några game weeks bort. Och, så att, ja, det är svårt att se om. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners innan vi går in på våra rekar. Vi har partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Netshirt och Glenn Sportsbar. Och vi kan väl glädjande också säga att poddresan är fullbokad. Så ni som vilade för länge på hanen, tyvärr, det kommer väl en ny möjlighet nästa år. Men nu är det fullt och det är väldigt kul. Det ska bli roligt att åka till London här tillsammans med alla lyssnare. Och stort tack till Olka som hjälper oss att arrangera det här. Jag tror att de ska släppa spelschemat för mars, alltså vilka tider exakt matcherna spelas här i slutet av januari. Och det är väl först då som vi kommer boka flyg. Vi kommer ju starta en messengergrupp för alla som har bokat, och då skriver vi vilket flyg vi tar, så folk som reser från Stockholm, om ni vill, kan ni boka med på samma flyg och sådär, så kan vi snacka ihop oss lite där. Men även för er som flyger från andra flygplatser kan ni snacka ihop sig med andra folk som bokar flyg och så, men även kolla vilka matcher man vill gå på utöver fulla marscherna som vi ska se. Det blir väl förmodligen en match till för oss, tänker jag.
Det ska vi ju prata med Olka också, att de får se till och dra fram lite möjliga biljetter till andra matcher som går en annan dag, såklart.
Ja, men jag snackade med Peter där. Han skulle se till att ta fram lite rabatterade priser på och boka på sig på en ytterligare match om man är sugen på det, när vi vet vilka matcher som är möjliga.
Ska vi säga det, för er som inte har bokat resan då, så får ni väl trösta er med att gå in på nakata.se och ha 15% med koden FPL15, eller på netshirt.se och gå in och skriva januari 23 här under kommande veckan. Då kan ni ha 50 spänn rabatt när ni ska in och tröstköpa lite svenska FPL-podden merch för att ni inte kommer på resan. Eller också kittar ni upp er och går full kit wanker inför resan. Det uppskattar vi ju såklart.
Ja, vi har ju flera Patreon som ska följa med på resan, vilket är jättekul. Och bland annat så är förra årets topplirare där i Olle Hultqvist följer med i år igen, vilket är superkul. Och hans polare. Vi ska ju slå ett slag för vår Patreon också, patreon.com/svenskafpl. Sen har vi några gubbar, Erik Riksson, Joel Åberg som vann Patreon-utlottningarna. Vi har David Törning som vann utlottningen på vårt Glenn-event som vi höll, som också är Patreon som hakar på och sådär. Och vill ni komma in i Patreon-värmen så gör det. Stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor. Vi är väldigt glada för alla er som hjälper oss bygga det här starka communityt. Fredrik, ska vi gå vidare med rekar?
Ja, men det gör vi. Det känns som att vi har pratat mycket spelare, men vi får väl summera lite i rekarna här. Det kanske inte blir lika långa utläggningar, men vi kan väl koka ner det till lite rekar i alla fall, absolut.
Ja, men verkligen. Och jag ser ju direkt när jag kollar på mig själv, försvarsreken, så har jag smygit in en Diogo Dalot. Den är ju tuff att stå fast vid nu. Förra gången vi rekade så hade jag Trippier, White och Shaw. Och jag lovade ju att plocka bort Trippier, för jag tycker att han sitter ju i alla byggen redan. Och det har jag gjort här, och det är ju för Dalot. Det vet jag inte. Shaw sitter självklart kvar. Och jag tror, bara för att stå vid mitt ord då, så får jag väl plocka bort Trippier och stå kvar med White istället för Dalot. Och sen så har jag John Stones. Som sagt, jag har gått på den här City-chansningen. Det är för att jag själv kollade mycket på att göra det bytet då, just nu. För din del, Fredrik, så var Robertson, Kukureya och Sven Bottman som var rekarna. Det kanske blir någon uppdatering här.
Tänkte säga storstädning, inte riktigt, men Bottman kan väl få vara kvar. Men det är klart att vi måste få in en Luke Shaw. Sen tycker jag ändå att panten Rico Lewis är lite för rolig för att inte ha med. 3,9 miljoner, möjligheten att köpa in sig med en chans så god som någon annan i en City-backlinje. Alltså, är man på nöjesfält så spelar man ju på chokladhjul. Det är inte alltid man vinner, men det är ju, det är liksom spänningen som är halva nöjet. Så att Rico Lewis ska in där med Shaw och Bottman.
Du vet ju vad jag tycker. Ja. Jag hissar varningsflaggan här. Du kan få fortsätta på mittfältet, Fredrik. Där vet jag inte om du behöver rensa upp lika mycket, men en gubbe gissar jag ska bort i alla fall. Rashford, Ødegaard och Mount var det senast.
Mm. Och då blir det ju såklart Mount som får göra plats. Tråkigt, jag lider lite med dem som valde att gå på Mount. Det känns, nu vet vi inte, han kan, ryktas ju vara tillbaka här i sista matchen. Och han kanske gör världens hål då. Men det var ju lite sådär pyspunka var ju känslan. Så att, nej, lider stort mer som valde att gå på honom. För jag tycker det var ett ganska modigt val ändå att gå dit. Så att... Jag har mina sympatier. Men där stod jag lite valet och kvalet. Men jag tycker att det finns ett case i att sätta in en Kevin De Bruyne. Som en rek. För jag tycker att sitter man inte på De Bruyne så tycker jag att det är läge att gå dit. Jag kommer själv att göra sidledsbytet från Salah till De Bruyne. Och men, jag har bra magkänsla på det. Jag vet inte om det är snarare avskräckande eller om så. Men det är i alla fall min känsla på det och min take på det. Att sitter du inte på De Bruyne så som det har sett ut. Och med tanke på att det är ett ganska skral utdelning. Det börjar för att det kanske lossnar här snart. Och då vill inte jag sitta utanför. Så att De Bruyne in istället då för Mount. Annars oförändrat.
Mm. Jag hade Rashford, Kulusevski och Almiron. Och Rashford är solklart kvar. Precis som för dig. Kulan kan jag inte reka även om man har dubben här, precis som vi har varit inne på. Jag har även valt att plocka bort Almiron. Och sen så fortsätter jag min liksom Brighton-vurm. Jag tycker värdet i Mitoma är alldeles för bra. Och jag gillar verkligen tanken på McAllister. Så att det är liksom dubbla Brighton-gubbar här. Och jag vet inte om det är lite och drar det för långt. Men jag är till och med så här att det kommer vara svårt för mig att välja. Om det är så att jag bara ska gå på en av dem så vet jag inte vem jag kommer ta. För jag gillar tanken på McAllister också. Jag tror att många kommer gå till Mitoma och det är ett jättebra väg att gå. Jag gillar det själv. Men jag sitter ju med lite rensning som behöver göras här. Kulusevski kommer inte vara kvar efter den här dubben. Jag har en Trossard som inte ska vara kvar och då får det bli ett sidledsbyte. Det gör är att spara mig massa pengar oavsett om jag går till McAllister eller Mitoma. Så ja, vi får se, men ja, jag rekar dubbelt Brighton där tillsammans med Rashford.
Spännande då, anfallet då, hur ser det ut?
Ja, men anfallet, vi var ju alla överens om att Mitrovic var en bra rek. Han tog sitt gula där. Och du och Stefan hade Darwin Nunez, jag hade Enketia. Det är väl liksom, de rekarna är väl vettiga. Jag har valt att stryka både Mitro och Enketia. Kane kommer in inför den här dubben, men även för Spurs fina schema här på lång sikt. Och sen så får Darwin Nunez också kliva in. Enketia skulle förvisso kunna ha varit kvar, men jag vet inte, jag håller i med Darwin Nunez. Han sitter i mitt bygge. Och nu får vi se här vad som händer. Det är väl det här. Är det så att vi inte får information om någon Liverpool-dubbel, ja, men då kanske jag ändå kommer lockas att gå mot en Harry Kane i anfallet. Och få ersätta Darwin Nunez. Och då ska jag säga er, alla ni som har kikat mot den, då kommer det börja hända grejer. Då blir det poäng från hans fötter. Så om jag lämnar honom då, bli Patreon. Jag kommer skriva i tråden där exakt vilka val jag gör och hur jag agerar. Och då är det läge, då är det superrek på Darwin. Ja, du då Fredrik, håller du kvar vid Darwin Nunez som du rekade förra gången?
Nej, men jag tycker att det finns roligare spaningar här och är lite på panthumör. Och då får både Mitro och Darwin ryka. Och sen så är det Callum Wilson och Ivan Toney som får kampera ihop som två roliga mid-price-anfallare. Som jag tycker blir lite sådär förbisedda när folk blickar mot byten. Och du var inne på det, men kan se det. Är det så katastrof att sitta med honom? Ja, det är ju inte bra liksom. Men det är ju för många kommer att lägga sitt eller sina byten där. Tycker att det finns bra värde i dem. Just eftersom, ja, men som i Wilsons fall, är ganska låg TSB. Ivan Toney ligger runt 20%, är också ganska lågt. Visst, det finns ju en risk att det kan komma den här avstängningen och den risken är väl ungefär lika stor för skada på Callum Wilson. Men Tony Wilson tycker jag är lite roliga rekar, så här roliga pants, eller pants elakt mot dem, de är ju talismaner i sina klubbar liksom. Men det är klart att det är inte de det snackas mest om, och det är inte Haaland och Kane. Men Tony Wilson blir i alla fall de två anfallsrekarna.
Mm, kul. Vi ska gå in i en kaptensdiskussion för Game Week 20, eller ska jag säga triple captain-diskussion? Jag vet inte, vi har en fredagsdeadline, fredag den 13. Det är kul att göra alla byten just den dagen, då vet man vad som väntar. 19.30 är deadlinen, då Villa och Leeds spelar på kvällen. Det var ju en double game week även här i 19. Då valde jag att gå på en singelspelare i Haaland som Blanka. Du gick på en singelspelare i Rashford. Både Haaland och Rashford har ju dubbel den här veckan. Men vi kommer väl stanna i de blå delarna av Manchester och prata kapten i alla fall, va?
Ja, alltså det blir ju svårt att bortse från Haaland. Så kaptenar runt Haaland den här veckan, då... Oj, 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 då är du en modig, eller ska jag säga galen FPL-manager, för det kan ju straffa ändå helt fruktansvärt. Han kommer väl ha ett effektivt ägande på en bra bit över 200%, gissar jag. Och sitter du då med binden någon annanstans, och han så gör två mot United, och så gör han 1+1 mot Spurs. Och lite bonuspoäng och grejer, då är det tack och godnatt, för att citera Frida Karlsson. Så att det är liksom, ska man hålla på och lalla runt med binden, då kan man göra det vissa veckor. Jag tycker inte det här är en sån vecka.
Du ser inte det som en möjlighet att sticka ut här?
Nej, i det här fallet så är det lite mer rysk roulette än möjlighet. Det måste jag säga. Jag vet inte, men finns det något case som du ser det annat än om man bara är spritspångande galen?
Nej, men jag tycker inte det. Men jag är ju den här tråkiga människan. Jag vet att det är folk som kommer sätta binden på en Rashford. Eller kanske på en Harry Kane. Eller så, som också har dubblar. Eller på någon annan citygubbe, på Kevin De Bruyne. Och ta liksom en chansning. Och det kan man väl göra. Det är ju vad man är för manager. Jag är inte den människan. Jag är snarare den människan som håller på att fingra på triple captain. Jag har pratat om det. Jag vet inte, det är mitt femte poddavsnitt och jag håller på och pratar upp triple captain game week 20. Och lutar väl fortsatt åt det. Vi har faktiskt fått den frågan från flera lyssnare. Fredrik Lindgren bland annat, liksom, hålet med triple captain under game week 20 eller 23. Som sagt, det är en dubbel i 23 också. Med kanske något lättare matcher med Villa och Arsenal är väl då som väntar för City, tror jag. Och jag är fortsatt inne på triple captain här i Game Week 20. Vart står du, Fredrik?
Ja, tyvärr för content i den här poddavsnittet för sig, så är jag nog lite i samma båt. Luktar väldigt mycket att jag, nu när jag har glidit ifrån wildcard-tankarna, att trycka av det här triple captain-chippet. Just utifrån att jag absolut är två tuffa matcher, men det är ju också liksom så nära vi kan komma garanti på dubbla starter. Vi har inte börjat kicka igång Europaspelet som vi vet att Pep kommer att prioritera. Det finns så många hållande hel. Bara en sån sak. Jag tycker det finns många faktorer som ändå talar för att det är läge att göra det nu. Och, ja, det är en dubbel. Det är Haaland. Det är väldigt mycket som talar för att jag kommer på fredag. Jag är just den här som gillar fredag den 13. Jag träffade min fru fredag den 13. Så att jag har liksom väntat till någon form av lyckodag. Så att jag går på magkänslan på fredag. Och så som det känns just nu så lutar det åt att trycka av triple captain.
Jag tycker så här. Det är inte ett tips till alla att nu ska ni trycka av triple captain. Nej. Det är det verkligen inte. Utan här går jag väl på min magkänsla då. Och sen så också min typ av att spela spelet. Jag är en fegis och då är det den här hellre en fågel i handen. Precis som du är inne på. City, de har Haaland hel. De har Kevin De Bruyne hel som äntligen ska få assist när jag spelar fram Haaland. Tyvärr har du då klivit på De Bruyne-båten, men det får väl vara. Jag känner att City har liksom ett... liksom helt frisk lag. De har inget Europaspel. Det är gott om tid mellan matcherna för att vara en dubbel. Det är mot två andra liksom, topplag, i alla fall liksom av de bättre lagen, vilket borde ge chans till mer speltid. Ja, alltså det, de som är emot det här, de säger ju att ja, men, vissa är inne då på Game Week 23. Det gillar jag inte alls. Både Emery som har förbättrat Villas försvar och även Arteta som kommer försöka stänga ner fullständigt och vilja ha ett kryss i den matchen. Jag tror att City är ju favoriter i båda de matcherna såklart, precis som de är det United och Tottenham. Men jag tycker inte att den gameweeken är så pass mycket bättre. Dessutom kasta in Europaspelet, dessutom kasta in risken att Haaland är skadad eller någon annan är skadad, liksom en viktig spelare för City är skadad då. Då tycker jag 20 är bättre. Kollar man sen ännu längre fram, vi förväntar oss att City kommer få fler dubbla för de går långt i kuppspel och så. Och det kommer de säkert få. Och det kommer förmodligen vara bättre matcher. Det kanske är att de säger att de möter Southampton och Bournemouth då. Ja, visst. Men vi vet inte om de kommer få det. Vi vet inte vad det kommer vara för matcher. Vi vet inte kontexten kring det. Är Haaland hel? Är det så att det är väldigt tajt mellan de matcherna? Att de måste trycka in dem och det bara är typ en, liksom en, två dagar emellan? Är det så att Europaspelet är inblandat? Ja, det är ganska troligt i alla fall. Även om City kommer, de kommer inte ha liksom vunnit ligan i april, har jag svårt att se, sett till hur långt efter de är Arsenal redan nu. Så att det kommer vara viktiga matcher för City ändå, förmodligen hela vägen in i maj. Men nej, jag gillar att liksom, nu har vi det här och då vill jag gå på det. Så att det ska mycket till för att jag inte trycker av triple captain här i Game Week 20. Men som sagt, med det sagt så är det inte så att jag tycker att man är korkad om man inte drar det nu. Det som också kan vägas in i de här liksom, double game week som är framme i april och sådär, det är att ja, men, då kanske jag vill spela något annat chip. Det kommer förmodligen vara större double game weeks. Så att ja, jag lutar mot att dra det nu.
Och jag vill ändå trycka också på att få Pep välja mellan att lyfta Premier League-bucklan kontra att lyfta Champions League-bucklan, så är hans prioritering glasklar. Har City en dubbel där och så är det en, ja, vad vet jag, Champions League-semifinal som är inklämd emellan, då vet vi hur han kommer prioritera kring Haaland. Så att, nej, jag delar din magkänsla. Får vi väl se vad. Det ska bli väldigt spännande att se effektiv ägandet på Haaland om inte annat till helgen.
Ja, vicebinden känns ju inte superviktig. Men jag vet inte, sätter du den på De Bruyne eller blir det Rashford?
Ja, men den kommer jag nog ha lite roligt med. Så det är väl sju svåra sår. Ja, men det är ju för sig sant.
Foden.
Ja, väl hur? Nej, men jag tänkte roligt. Då tänkte jag roligare snarare till Rashford före De Bruyne. Men det är klart, ska jag trycka av ett triple captain. Men å andra sidan är ju så att om triple captain på Haaland, om han saknas, då tycker jag att man lika gärna kan ha det på Rashford som på De Bruyne faktiskt.
Ja, jag håller med.
Så att vicebinden hamnar nog på Rashford för mindre.
Yes, vi ska gå vidare till lyssnarfrågor. Jag tycker inte att vi behöver stanna så mycket mer i kaptensdiskussionen. Och vi kan börja med massa City-frågor. Vi har ju pratat ganska mycket om det, men jag tycker ändå att vi kan dra igenom det, eftersom det är massa frågor som kommer in. Och varför inte börja? Vi har ju pratat om Olka. Peter på Olka som hjälper oss med poddresan har ju skickat in fråga. Och han är inne på det du pratar om. Han undrar om det är läge att byta ut Salah mot Kevin De Bruyne. Och undrar hur vi tror speltiden ser ut för Lewis framöver. Här har vi ju pratat mycket om. Och skickar även med, jag kan se det på Peps svarta lista nu. Du tycker, och det tycker jag också, att det är absolut fullt rimligt att göra Salah till De Bruyne. Och även om vi skulle få Liverpools dubbel i 21 bekräftat, så tycker jag man kan göra det och sen bara jag byter tillbaka. Och sen förmodligen tillbaka till Kevin De Bruyne igen, eftersom vi har dubbeln i 23. Visst, det är mycket byten, men det är sådana spelare som det verkligen finns att göra sånt case för i alla fall.
Jo, för då kan det ju vara aktuellt med bindlar och sådär också. Om, om vi har en double game week 21 där Liverpool är ett av få lag som har dubbel, så lockar ju en Salah-bindel såklart.
Ja, Lewis, ja, men den kanske inte vi ska prata så mycket om, men jag tror du är väl samma som mig. Du ser inte som självklart att Lewis ska spela 90 minuter fram till game week 38 heller, men kan lika gärna lägga 3,9 på det som 7 eller 5,5. Om jag tolkar dig rätt.
Ja, absolut. Ser det snarare som troligt att han får kliva av om han får starta i 65-70.
Banka nollan.
Banka nollan. Sådär, det skulle kunna vara liksom sneaky poäng och plocka in. Så att, det är en pant, det ska man ha med sig. Men det tycker jag ju andra sidan nästan att de andra citybackarna kanske inte är punts, men de är band med chansningar i alla fall.
Mm. Men lika jobbigt som att han bankar nollan är ju att få in dem sådär med 20 minuter kvar. Och det är väl det som är, precis som du var inne på, att går man på trippel city offensiv, att få in liksom Foden med 20 minuter kvar, friska ben som vill visa att jag ska starta nästa match. Ja, men det har jag inte alls så mycket emot faktiskt. Det är jobbigt om den kommer liksom i 89. Men det är jobbigare med försvararna. Det mest intressanta är kanske ändå frågan om Cancelo. Och jag tror ju inte det. Jag tror ju att Cancelo kommer ta tillbaka den där platsen. Och sen kommer folk liksom lite störa sig på det. Rasmus Häggblom är inne på att behålla eller göra sig av med Cancelo nu. Jag tycker så här, om det inte är någon spelare du vill gå till från Cancelo, så här supergärna, alternativt om det är så att du behöver frigöra pengar för att göra någonting med det, då har det inte bytt ut honom. Det är liksom min ståndpunkt där.
Nej, det beror ju såklart helt på hur bygget ser ut. Jag väljer ju, och kommer ju välja med all sannolikhet att byta ut honom, för att jag inte sitter på Luke Shaw. Och dit vill jag verkligen. Så jag tycker att det är liksom en, dels blir jag av en spelare som har vållat mig, har gett mig ett par nya gråa hårstrån, och så får jag in en spelare som jag verkligen vill ha. Nej, men då finns det dubbel uppsida i det bytet, och jag liksom kryddar det med att faktiskt plocka in lite pengar i banken. Det är väl just pengarna där som jag kan tycka ändå är lite nyckeln. De kan ju komma till väldigt stor nytta för den som sitter på två fria och kan då med de pengarna uppgradera en annan spelare. I mitt fall så väljer jag att banka pengarna just för att jag vill göra silensbytet Sala till De Bruyne också. Men annars, hade jag suttit på två fria, så hade jag ju definitivt nyttjat de där 4 miljonerna till att uppgradera ännu mer. Det får väl bli till nästa vecka. Så att det är något att ha med sig. Men vi vet ju inte. Det kan ju, du är inne på det. Det kan ju vara så att Cancelo startar. Men det är klart, det har ju inte sett bra ut. Och vi var inne på det senaste poddavsnittet, att kroppsspråket är väl inte det som Pep vill se. Men vi får ju hålla span. Det är ju verkligen någon att se. I och med att han har varit en sån startmaskin tidigare, så blir det ju extra spännande att se hur det ser ut framöver.
Filip Johansson är ju också på det här spåret, Salah till De Bruyne, men då skulle han i så fall stå helt utan Liverpool framöver. Är det farligt just nu?
Nej.
Nej. Vi får se vad som händer med dubben. Men som sagt, du kan alltid göra reverse på det. För jag tror, kommer dubben, då vill man inte sitta utan en Liverpool-spelare. Då det kommer vara väldigt tungt kaptenat där dessutom. Så då tror jag att de allra flesta som gör det bytet kommer bara göra tillbaka det.
Dock ska ju sägas att Liverpools schema nästkommande 5, det är inte jättekul. Alltså Brighton borta, ingen jättelätt match. Chelsea hemma, ingen superenkel. Wolves borta, Molineux sådär. Derbyt mot Everton, Newcastle borta. Alltså jag tycker att Liverpools schema ser ganska klurigt ut faktiskt. Om man jämför med många andra lag som har fina scheman, så kan man inte säga det om Liverpools schema. Jag
tycker framförallt det är liksom defensiven som ser bedrövlig ut i Liverpool, och som där det också kostar väldigt mycket att kliva in i den defensiven. Offensiven är jag inte orolig för. Av de lag du nämner så är det Newcastle som har liksom en defensiv som jag ändå respekterar. Chelseas defensiv tycker jag, Brightons, Wolves, alltså. Jag tycker inte att man har något problem alls att fortsätta sitta med Darwin Nunez eller Mohamed Salah. Det är mycket pengar, absolut, men jag tror fortsatt att Liverpool kommer göra mål. Det tror jag. Mårten Alvring undrar om -4 för att byta ut Cancelo och Nunez för att få in Kane och Luke Shaw är vettigt, eller om man ska isa magen och inte ta någon minus utan bara göra Cancelo till en Shaw.
Ja, det är ju magkänslan igen som vi var inne på, just när Kane har det där gula kortet. Potentiella hängande lite över sig. Mm. Jag tycker att utan det hade jag tyckt att bytet var, kanske inte givet, det och men väldigt, väldigt bra. Det är ändå en dubbel, det är Harry Kane, det är North London Derby, vi vet att han gillar det där. Men ja.
Jag tycker inte det är fel. Också för mycket oklarheter. Tycker du att liksom det minusbytet är lika aktuellt om vi får reda på att Liverpool har dubben i 21?
Nej, det tycker jag inte.
Nej, vi vet ju inte det. Men nej, om det skulle vara så, då ska ju det också vägas in i det här. Ja. Så ja. Och i det här fallet så gör ju Mårten det vi var inne på, att han pratar om att plocka ut Cancelo, men plockar inte in någon City-gubbe. Så han kommer inte sitta trippelt City här till exempel. Mm. Behöver inte vara fel, men det är också vad som händer. Så det är kanske så till och med att sitta kvar med Cancelo, säger jag. Och plocka in Luke Shaw på ett annat sätt. För att Luke Shaw tycker jag att du ska ha. Simon Nilsson undrar om det är värt att gå på snegungan med det. Så det här får du jättegärna komma med ett definitivt svar, Fredrik.
Om du har magkänsla för det, ja. Annars definitivt inte. Nej, men i vilket annat lag som helst så hade han ju varit given med den här formen. Men vi har ju sett det så många gånger. Pep har liksom bara bänkat honom när han får det att flyga. Jag fattar inte att han inte söker sig därifrån. Liksom. Jag hade lackat om jag hade haft de topparna och ändå inte fått spela liksom mer.
Alltså kortsiktigt tycker jag att det är ganska schysst. Alltså jag tycker att det är stor favorit på att Mahrez kommer få mer än 90 minuter på den här gubben. Och det skulle jag säga på nästan alla de där gubbarna. Foden, Mahrez. Alltså jag tror att de kommer få 90 minuter plus. Och som sagt, att få en start och ett inhopp, det kan vara rätt bra. Sen är det tuffa matcher och sådär, men alltså, jag tycker, har du en känsla, kör. Och det är samma som Martin Berg, vad gör jag med Foden? Dubbelomgång med level max få 2 poäng, det tror inte jag. Hade jag suttit med Foden, hade jag suttit kvar. Jag kanske inte hade bytt in honom. Då kanske jag hade till och med varit närmare att gå på just snegungan Mahrez. Men det är också den här frågan som Simon är inne på. Är det värt att gå dit? Det är lättare att sitta kvar än att gå dit. Om man går dit, då måste man också ställa frågan till sig själv, vad är min långsiktiga plan? Vad kommer jag göra när Pep väljer att bänka Mahrez 2 eller 3 omgångar i rad? Som vi vet kommer hända. Kommer man fullständigt få panik då? Eller tänker man så här, jag tar in Mahrez nu för den här dubben. Jag har kvar honom fram till dubben i 23, spelar han då. Jag räknar med att det kommer säkert bli någon bänkning här eller där. Men jag har en okej bänk som kommer kunna täcka när han är borta. Eller jag kommer inte bryta ihop och vilja sluta spela FPL för att han börjar bänken och får ett jättekort inhopp i en match. För det är sånt som kan hända och mycket troligt kommer hända. Mm. Så man måste fråga sig själv, vart står jag i det och vad är min plan? Vad är jag beredd på? För att uppsidan finns ju där, oavsett om du går på Mahrez eller Foden eller vem det gör. Att vi vet att det är spelare som kan ha 20 poäng i sin game week. Och då vill man ha dem i sitt bygge. Men ja, en poängen finns också där. Bra, lite City-frågor, men vi går vidare. Camilla Ljung, hon letar ersättare till David Nunez och Mitrovic. Ja, du hade ju dubbelreka där.
Ja, det är en dubbelshout. Det är Wilson och Tony, beroende på hur våghalsig man är. Men jag tycker att båda är roliga shouts.
Ja, sen så är det ju dubblar. Folk letar efter Filip Ravin. Är det en självklarhet att göra Darwin Nunez till Kane? Finns det någon annan i Spurs som är intressant inför Double Game Week 20? Det är väl ingen som är superintressant att byta in, som vi var inne på. Och jag tycker inte att det är en självklarhet att göra Darwin till Kane. Jag gillar tanken på det om vi inte får besked kring en Liverpool dubbel i 21. För får vi inte det innan Game Week 20, så tror jag inte att den kommer ske heller. Och då kanske till och med jag lockas och gör den chansningen och hoppas att Kane kan kan hålla sig undan ett gult kort. Han har ju någon magisk grej att liksom domarna är lite extra snäll mot honom. Yes, Robert Jonssons fråga, tankar om Bruno. Det har vi väl pratat lite om. Jag är inte alls såld på Bruno på en av de mittfältsplatserna som är så otrovärda.
Nej, och det är väl lite pengen där också. Jag tycker det är lite jobbig. Även om han kan tillföra en del, så tycker jag inte alls att han... Det är inte den Bruno vi såg, var det förra säsongen när det var som allra bäst. Och det finns väldigt mycket liksom göttigt på lower mid price nivån där det finns liksom väldigt stor uppsida, så att rent pengamässigt där så försvinner han lite för mig som ett alternativ faktiskt.
Vill man då nödvändigt in på med en tredje United gubbe också i offensiven, då är det som Patrik Fagrell är värt att chansa på Eriksen. Du nämnde det också med double game week. Men han ställer Eriksen mot att gå på Ödegård direkt också. Och, ja, det är ju, på sikt vill jag hellre sitta med Ödegård. Men det kan vara värt att gå med Eriksen. Sen är byterna kostsamma. Så att, ja, det är ju magkänsla historia skulle jag säga.
Och lite hur bygget ser ut. Det ser väldigt fint och intakt ut. Det kan ju vara, vad du brukar säga, famous last words. Men om det ser väldigt fint ut just nu, då skulle det ju kunna vara liksom en short punt att gå på en Eriksen. Och sen ha tankar om att växla över honom till en Brighton-gubbe inför en dubbel. Eller en Ödegård eller ja, någon annan.
David Kenberg önskar rekommendation på ersättare till Patterson i budgetklassen som kan spela både nu i Game Week 20 och Game Week 21. Han har redan Shaw skriver han, så då räknar jag att han räknar in honom i budgetkategorin, och då är man ju ändå uppe på en del pengar. Är det din Lewis som du vill ha in där eller?
Men spela både 2021, det är ju en pant ska ju sägas liksom. Och, och hade du sagt 3,9 att pengarna låg där på 4,0, ja men då hade jag kanske hellre chansat på Lewis än gått till Bueno. Men finns de där pengarna, nej, men då finns det väl ett case för att, ja, för egen del tycker jag att både Lewis och Lewis Dunk och Ben White är vettiga alternativ, och en Sven Botman skulle kunna vara ett bra sätt att tjäna poäng på Newcastle noller. Fulham hemma här ser ut som en fin match tycker jag.
Ja, jag fortsätter bara att fylla i orden där på Botman. Jag tycker schemat ser bra ut, och Newcastles defensiv gillar jag verkligen. Och man är ju glad hela tiden över Trippiers poäng, men du tjänar ju noll och ingenting på dem. Alla sitter där. Anders Lussi, han undrar om vi har koll på vad status är på Ivan Toney. Det vet vi ju inte. Men han har precis som du sett att det är bra spelschema på Brentford. Ska man gå dit, undrar han.
Ja, men det är ju ballsy, för att det är liksom utom våran vetskap vad som händer med den här anklagelserna och eventuell avstängning. Och det kan ju komma som en blixt från klar himmel från en dag till den andra. Det kan också bara vara stiltje och fortsätta och sådär. Och jag tycker att det som gör att han fortfarande är ett alternativ för den våghalsig att gå på, det är ju ändå att han har sett bra ut av matchen han har spelat. Det har ju inte sett ut att bekomma honom på planen i alla fall. Sen har det säkert varit lite jobbigt privat, men det har ju inte märkts när han har spelat. Så, och med det här spelschemat så, ja, men som en rolig chansning för den som har lite gut feeling, så tycker jag nog att det är liksom inte en chansning. Det är ju större chans att Toney gör en bra liksom, gör bra veckor kommande här nu än att du vinner på Joker liksom. Alltså, så det får man väl ändå säga.
Jag skulle också säga att det är en större chansning att gå på Lewis i City än att gå på Toney. Sen så blir det så att Toney blir avstängd, men då kommer vi få information om det. Får man göra ett byte då? Och då kanske man liksom sitter där ganska glad och har liksom hovat in massa poäng på det. Jag tycker inte att det är en superchansning på Toney. Får man väl hålla koll. Han har liksom dragits med någon liten skada också. Så att man liksom har koll på att det inte är så att han är borta på grund av den. Jag vet inte om det är det han ut och fiskar kring. Får ju lyssna på presskonferenser. Men alltså, spelar han och Brentford ser bra ut, då kommer Toney fortsätta ta poäng. Martin Levin har Kulusevski, tycker han känns osäker, och om man får en match så lär det bli mot City. Är han då värd att ha på plan istället för en Bueno som har hemmamatch mot West Ham? Det tycker jag. Och det var som jag var inne på, jag vet inte, Jag vet inte om man tänker att får han en match så blir det mot, lär det bli mot City. Då gissar jag att han tänker på att de skadan då håller honom borta för North London Derby. Spurs bästa elva, då är Kulusevski med. Spurs bästa elva ska spela ett North London Derby mot Arsenal. Kulusevski frisk kommer att starta då. Och sen så kommer man se, får han någon clash och liksom så som gör att han inte kan starta City. Det tror jag snarare är grejen, om det är så att han är hel. Jag tror inte han kommer sitta på bänken mot Arsenal. Det är svårt att se. Dessutom en så här, men, en bra spelare i båda riktningarna för Spurs. Han är jättebra offensivt och så, men han tar även jobbet hemåt och så.
Vadå, menar du att om Richarlison är tillbaka så är inte han så bra defensivt?
Kanske inte. Nej, men så tycker jag absolut. Och liksom, nej, det är mycket roligare att spela Kulusevski än Bueno. Om man bara går på vad som är roligt att göra.
Ja, och det ska ju vara kul att spela.
Ja. Sista frågan då. Daniel Andersson hade en fråga som jag såg att du fångade upp lite grann. Han hade noterat att vi älskar att säga att vissa lag är racke. Och då speciellt du, Fredrik.
Ja, han
vill att vi ska komma med lite rackiga val. Alltså omvända rekommendationer. Spelaren tycker man inte ska hoppa på inför Game Week 20. Ja, med lite varningsflaggor. Och jag har ju redan varit där i Lewis. Men Fredrik, har du någon som du känner så här, nej, dit skulle jag inte gå?
Nej, men jag flaggar väl upp typ en Ake som jag har sett hypats väldigt mycket. Det var väl efter Pep var ut och hyllade honom som ytterback där. Och jag tror inte att han kanske blir kvar som det är, och där kommer det roteras. Och har han då en given plats när Akanji och Stones och Laporte ska spela i mitten? Nej, jag tror inte det. Så att Ake tycker jag känns lite som en fälla att gå i. Och får väl bli det rackiga valet i alla fall i försvaret.
Sen så har jag varit inne på flera spelare. Jag tycker det känns jobbigt att säga, för att det kan vara sånt som verkligen biter mig i arsle. Men jag tycker att gå på och plocka in Wilfred Zaha nu tycker jag är oerhört kortsiktigt. Med det sagt så tycker jag att jag är avundsjuk på Stefan som har han i bygget och kan se att han tar mycket poäng. Så att det liksom hissar en varningsflagg för någon som kanske kommer iväg med tvåsiffrigt med poäng. Det kanske folk tycker så här, det är ju märkligt. Men jag tycker att det finns bättre byten att göra. Även om man skulle ta tvåsiffrigt med poäng. Förstår du vad jag menar, eller är det bara konstigt?
Mm. Ja, nej, absolut. Det är också en väldig skillnad. Vi var inne på det med Cityfältare, med Kulusevski. Att sitta på en spelare kontra att fundera på att byta in. Man tycker så här, men hur stor skillnad kan det vara? Ja, det kan vara väldigt stor skillnad. Därför att sitter du på redan på en spelare, då bara sitter du alldeles still i båten. Du måste inte behöva gå runt, och det kan börja skvimpa ganska rejält när man börjar flytta sin båt. Men sitta stilla, lugnt, spegelblankt vatten, det kan vara ganska trevligt. Men det är inte säkert att det är liksom värt att börja skvimpa runt bara för att kolla åt andra hållet. Ibland får man bara acceptera att näsan pekar åt ett håll. Jag håller med dig att det där finns det liksom. Det är klart det finns en uppsida i en dubbel, men det är som sagt, Pallas har inte sett bra ut, så att jag hade inte valt att lägga ett byte där.
Avslutningsvis så, det mest rackiga valet man kan göra, det är att göra byten nu. Man väntar till åtminstone torsdag, alternativt fredag, för att göra sina byten. Och som sagt, det kan vara så att vi får mer info om dubblar. Det kan vara så att vi får info om skador, antingen i sista matchen för Game Week 19 som spelas på torsdag. Alternativt City ska ju som sagt komma till spel. Och skadorna i City kanske hjälper mest genom att vissa spelare blir mer säkra. Så att jag slår verkligen ett slag för det. Att jag varnar för att göra tidiga byten.
Mm. Låter som en bra avslutning.
Yes, och med det tackar vi för oss. Stort tack för att ni har lyssnat, och vi är tillbaka igen nästa vecka. Ha det bra, hej!
Ha det gott, tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.